don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur är läget, Fabian?
Det är bra, det är bra. Lite volla på börsen äntligen.
Ja, eller hur? Det känns som att det är en ny paradigm, som man brukar säga.
Ja, men det ska bli spännande.
Den nya ekonomin.
Det ska bli spännande att se vart det tar oss kommande veckor och månaderna.
Ja, precis. Det är lite roligt tycker jag, för när man läser nyheter nu och så är det mycket så här, ah, men oj, idag verkar det var inte slut på kraschen än liksom. Nu fortsätter det ner 0,5%. Och det känns som folk har bara inte fattat att det är lite mer volatilitet. Det är ju så här börsen brukar vara om man tittar historiskt. Att det går upp lite vissa dagar och går ner lite vissa dagar. Inte bara går upp hela tiden som det har varit de senaste åren.
Ja, det är speciellt jobbigt för dem som om det fanns någon som bestämde sig att gå kort vixen förra veckan.
Ja, precis. Vi ska prata lite om vixen faktiskt. Även om det känns som många har täckt in det området. Känns som alla kanske inte har hängt med på vad som har hänt där. Så vi tänkte dra en kortis om det i blir det nyhetssvepet.
Vi kan ju framförallt ta upp hur det påverkar våra egna strategier när vollarna är tillbaka.
Ja, absolut. Vi kanske först ska vara presentera att veckans avsnitt så träffar vi Niklas investeraren Andersson, som jag inte tror kräver någon närmare presentation.
Det var sjukt kul att träffa Niklas och vi gick in på jäkligt många grejer. Och därav är avsnittet relativt långt.
Ja, och vi gjorde ju ett dubbelavsnitt förra veckan, eller förra och förra veckan då. Och det här är längden på det avsnittet är så långt att vi också skulle kunna gjort ett dubbelavsnitt. Men det känns som att vi inte vill göra dubbelavsnitt, vi vill få ut det så att folk får höra intervjun. Så att vi hoppas i alla fall att ni tycker om att det är även fast ett långt avsnitt. Man får väl dela upp till två lyssningar kanske.
Ja,
på lyssningssektioner. Eller så kör man det på två gånger hastigheten. Så blir det som ett vanligt avsnitt. Ja, men innan vi gör det så som du sa, vi har ändrat, både du och jag har faktiskt försökt tänka om lite, lagt om lite hur vi ska tänka just för att kunna försöka vara lite mer långsiktig kanske när det blir mycket volla och eller framförallt inte låta vollan påverka känslor.
Ja, framförallt så känns det som man kan, när det är låg volla kan man hamna liksom lite av en complacency, eller man blir lite likgiltig. Du kanske har liksom håller aktier eller bets längre än vad du har tänkt från början. Eftersom, ja, det gör ingenting. Du kan bara låta dem, även om de inte går upp, så kan du ligga där och plocka till exempel utdelning.
Framförallt, precis som du säger, dels känner man inte samma risk att det ska gå ner för att allt går bara upp. Men också just att du kan nästan köpa vad som helst och så går det upp så länge det är på lite större, kanske kända bolag.
Så det, jag kände ju till exempel att det började hända mig. Det fanns några innehav i min portfölj jag inte längre hade 100% på. Och då,
100% koll på.
100% koll på. Och då kände jag väl när liksom sån stor liksom stark volla kom tillbaka att ja, men de bolagen kanske man ska skala ner lite på och kanske fokusera på de bolagen man har 100% koll på istället.
Exakt så, för det, som du säger, man blir kanske lite lat när det ändå inte händer så mycket i kurserna och det lilla som händer är att det sakta säkert stiger uppåt det mesta, så är det lätt att liksom bara slänga upp fötterna på bordet och slappna av lite.
För att jag har sett mycket, speciellt på till exempel Twitter, och då är det vanligt liksom, ja, om du inte säljer när börsen går upp, varför ska du sälja när börsen går ner? Inget har ju förändrats. Nej, det har du inte gjort. Men du kanske inte har liksom haft 100% koll när liksom börsen bara har gått upp. I alla fall så har det varit för mig, för vissa aktier.
Sen om man bara ska vända på det, anledningen till varför man skulle kunna sälja, ja, det finns ju något som heter marknadsrisk också. För det är ju det vi har sett i de flesta bolagen. Det är inte nödvändigtvis för den här mentan som har ändrats. Sen kan man då hävda att ja, det var övervärderat från början, så det här är ju egentligen för sent. Men oavsett vilket så är det ju en form av marknadsrisk. Det är ju hela marknaden som går neråt och då kommer allting med. Även bolag då som till exempel presenterar jättefina rapporter sjunker ändå på rapportdagen. Men vad har vi gjort då? Vad har vi tagit för konkreta steg? Vi har lite olika, men på samma tema kan man säga. Vi satt ju dessutom, en stor anledning till att vi kom in på det här också, var att vi satt ju och pratade om det här både till och från Stockholm när vi var uppe och träffade Niklas då. Så att det vart ju 4 timmars snack om hur vi ska lägga upp det här.
Jag har tidigare varit väldigt värdefokuserad. Men det har inte riktigt funkat de senaste åren.
Nej, det har varit tillväxt som gäller.
Det har varit mer tillväxt och kanske har kollat mer på momentum. Och alltså helt ärligt, vissa bets jag har tagit har varit på ren spekulation. Och det har varit, jag har haft jäkla tur att de har gått bra. Men jag tror inte att jag kommer ha sån tur i framtiden. Och då kanske man ska gå tillbaka till att ha en lite mer långsiktig approach istället för att kunna plocka lite snabba pengar.
Det är ju så, i en sån enorm bullmarknad som vi har haft, och då går det ju att köpa rätt mycket, då handlar det lite om att glida med trenden. Eller man kan i alla fall göra det, det handlar inte om det nödvändigtvis. Men på lång sikt så är det ju din grundläggande strategi som du måste hålla dig till. Och det jag har gjort i alla fall, jag har ju varit så här, man blir väldigt påverkad när man går in, och man går in och kollar varje dag och ser hur det rör sig och svänger. Och min strategi i alla fall har varit att försöka ta bort det momentet, få bort det dagliga bruset. Vi pratade ju lite om det här också med Niklas senare i avsnittet. Och det jag i alla fall gjort är att jag tänker att jag kommer gå igenom nu varje helg till exempel och titta igenom hela portföljen och lägga upp en plan för veckan, så att man gör det när börsen är stängd. Så tittar man på vad skulle kunna trigga en sälj för mig i något av bolagen jag äger, vad skulle kunna trigga köp och vad liksom är handlingsplanen för veckan, vad är det för viktiga händelser och så vidare, och verkligen se över värderingen ordentligt.
Ja, jag tänker över liksom lite mer att jag delar upp portföljen, kanske har 30% i liksom tillväxtaktier, och det är jäkligt kul att hålla koll på, kul att undersöka. 10% kanske är lite random, lite riskarbitrage, lite commodities, sådana saker som man tycker är intressant för stunden och kan vara lite mer kortsiktigt. Och sen kanske du går in på 60% som kanske är lite mer värdefokuserat, för jag tror att det kommer vara en stor grej framöver. Och jag gillar ju egentligen att begränsa risken. Även om jag har snackat mycket om krypto och mycket om cannabis där risken är rätt hög, så gillar jag att begränsa risken. Och då om du går in i värdebolag så har du oftast en begränsad nedsida. Och det kan man, då känner du ändå relativt säker om börsen faller. Oftast så går du in och köper klipp. Vi hade faktiskt tänkt ta upp det i några kommande avsnitt, några eventuella klipp med troligtvis kanske lite mer begränsad nedsida.
Exakt, och vi kan återvända till det här temat också, men vi måste tyvärr, för vi har så extremt mycket utan att svära grejer planerade för dagens avsnitt, så tror jag vi fortsätter vidare. Och vi ska bara ta en jättesnabb grej. Du har ju varit i Barcelona.
Jajamensan.
Och nu är det ju så här, vet du, att jag har lyssnat på svenska aktiepoddar och de kör ju alltid så kallade lynchningar. Och då menar jag inte då publika avrättningar av bråkmakare och sådär, utan Peter Lynch. Och att man går in i en butik och man baserar sin analys på att titta in i en butik och se om det är mycket folk där typ. Och det har jag hört ska vara jättepopulärt nu för tiden.
Ja, om du gillar den här typen av lynchning, då ska du gå 100% all in på Apple. För det är så sjukt mycket människor inne i deras butik. Så att,
ja, där har vi det. Årets bett, alltså 100% all in Apple. Ja, vill du ha de goda eller dåliga nyheterna först?
Yeah, fan, ta de dåliga.
Ja, vad bra, för det är den ordning jag skrivit om. Jo, men vi måste nämna det här med VIX. VIX är alltså volatilitetsindex, eller skräckindex ibland kallas det ju populärt. Och det mäter då egentligen förväntad eller framtida volatilitet, alltså hur mycket marknaden kommer svänga. Och ja, det har varit så här, det har varit en superpopulär strategi de senaste åren att vara kort VIX. Det kan man bland annat göra genom till exempel ETFen XIV, alltså VIX baklänges. Och det som händer nu, den har gjort, jag kommer inte ihåg exakta siffror nu, men på ungefär de senaste 10 åren så har den gett typ 1500% i avkastningen. Så det har varit en otrolig resa de har gjort, den som har ägt den här. Men nu med tanke på att VIX då dubblerades på en dag, så vad gjorde ju då helt plötsligt att all den här 10-åriga avkastningen slutade att de gick back istället. Och i några av de här ETF-ernas fall så har man dessutom gått nu ut och likviderat hela innehavet. Så det är väl den korta liksom historien av vad som har hänt, är att helt plötsligt stack volatiliteten upp. Det är inget konstigt, den har varit på rekordlåga nivåer, helt otroligt låga nivåer till och med. Och ja, det alla har sagt egentligen om den här traden, och det vi också sagt, är att det kommer funka tills det inte funkar längre. Det har ju varit så enkelt med VIX.
Så är det ju, och man kan ju ställa det med en annan grej, och det är liksom det här stora inflödet i ETF-er och indexfonder. Och det har varit väldigt populärt senaste tiden. Du har ingen eller väldigt låg förvaltningsavgift, och man ser de här chartsen på att indexfonder överavkastar andra typer av fonder, och det har gjort att folk allmänt har bara flödat in i alla typer av ETF-er. Och det finns ju fler ETF-er nu än vad det finns aktier. Men det man såg då när den här volatiliteten spikade och nedgången på börsen, att det var ett rekorduttag i amerikanska fonder.
Exakt, 24 miljarder dollar i princip har tagits ut ur, ja, till största del ETF-er, men även då mutual funds, alltså det som liknar våra aktiefonder. Så att säga.
Och det gör det här, det är ju väldigt intressant, för att det säger liksom att man ska sitta på en effektiv marknad. För att just den här volatiliteten, det ska egentligen inte påverka fundamentan. Men om det leder till massor med utförsäljningar, så är det ju inte rationellt per definition. Och det gör ju också att om du har bolag, till exempel fangaktier, som ingår i typ väldigt, väldigt många indexfonder eller ETF-er, då har du ju väldigt hög marknadsrisk där.
Ja, och det som är intressant, det vi har ju delvis, det är utflödet, och det är ju så, försäljningen leder ju till sjunkande priser eftersom det är mindre då efterfrågan. Så det är lite intressant, vi har haft ett ganska stort utflöde i fonder, det gör att folk måste likvidera de innehaven, vilket säljer av då aktier. Vi har centralbankerna som lättar på sina balansräkningar, vilket gör att många kanske kommer flytta nu från stabila aktier till obligationer igen. Och det som är väldigt kopplat till det här med volatilitet eller VIX, det är ju att man pratar ju om att det har varit implicit och explicit kort VIX på olika sätt. Det vill säga, de som varit explicit korta volatilitet är ju de som har köpt de här ETF-erna exempel, som verkligen ja, bara går tvärt emot vad VIX går. Men så har det ju också implicit, det vill säga till exempel det här risk parity pratar man om. Och det är ju en form av, vad ska man säga, portföljstrategi där man försöker styra risken snarare än allokeringen. Eller man allokerar efter risk. Och det där är också pratat om, för det ligger extremt många miljarder eller kanske till och med triljoner dollar där. Och ska de börja sälja av innehav nu när volatiliteten har gått upp, så skulle det kunna leda till enorma utflöden. Men det är kanske lite domedagsscenario, men jag känner att vi måste dra det där, för att det är mycket prat om det och det är kanske många som inte riktigt förstår vad det är som händer för någonting.
Ja, alltså fortsätter man då på det här domedagsscenariot, Niklas, så det finns ju en grej som heter S&P Global Ratings.
Standard & Poor's.
De anser för att antalet konkurser bland högt belånade bolag kan öka drastiskt när räntorna sticker iväg.
Nej, precis. För räntorna börjar röra sig uppåt och det S&P estimerar då, det är att andelen bolag vars debt to earnings som överstiger gånger 5 nu är närmare 40%. Vad det betyder, det har varit många siffror där på en gång och lite svengelska. De har 5 gånger högre skuld än vad de har vinster, det är det man säger. Så att väldigt höga skulder och kanske då låga vinster i jämförelse. Det är alltså nu närmare 40%, nästan hälften av alla bolag. Och det kan man då jämföra mot att det var ungefär 30% före finanskrisen.
Ja, så ska man ju ta hänsyn till att eftersom räntan har varit så låg, det har varit billigt att låna pengar, så är det väldigt många bolag som har belånat sig för att till exempel kunna dela ut aktier eller göra aktieåterköp.
Jo, men precis, för att det är bara att tänka själv. Om du har en finansieringskostnad, alltså de ränta på banken på låt säga 1,5% eller någonting, och då kan du köpa för de pengarna, då kan du låna, det är nästan gratis, kan du köpa aktier i ditt eget bolag, då höjer du ju aktievärdet, och det vill säga du tjänar mer pengar på det. Och ofta har ju incitamentsprogram, i alla fall i USA, för ledningen och så, baseras ju ofta på aktiepris eller kanske earnings per share. Och försvinner då antalet shares, ja då får du ju en lägre nämnare, vilket gör att du kommer få bättre bonusar.
Ja, och med högre skuld, med ökad ränta, ja då kommer du behöva betala mer ränta på dina skulder. Och det kan ju potentiellt leda till lägre earnings för de här bolagen.
Exakt, och då den lilla vinst de faktiskt har kvar, den räcker inte till att täcka kostnaderna.
Och det kan ju påverka värderingen. Och därmed att aktiepriset sjunker.
Precis, så det skulle kunna bli en spiral nedåt. Jag vet, Jesse Felder är en ganska känd profil inom finansvärlden. Han har ju länge pratat om någonting han kallar för zombie companies. Och det innebär då alltså att i princip flera av de här företagen kanske kommer ha så höga räntekostnader i framtiden att de i princip blir zombies som bara existerar för att kunna betala sina räntor. Så all vinst går åt till att betala räntor. Men de kan inte tjäna några pengar utöver det.
Och på tal om ett eventuellt zombie company. Spotify skrev börsnoteras.
Precis, första halvan av 2018.
Och Spotify hade ju intäkter på cirka 1 miljard euro under tredje kvartalet 2017. Och det är ju ändå rätt mycket pengar.
Absolut, om de inte hade gått back 100 miljoner euro.
Ja, det är inte så kul.
Nej, och när de ska börsnoteras så pratar man nu om en värdering runt 20 miljarder dollar. Baserat på Q3 då, det är ju inte helt komplett alltså år. Men om man baserar på Q3 skulle det motvara ett price to sales på ungefär 16.
Ja, så ett högvärderat bolag går back, mycket skulder.
Och det som är intressant då i den här lilla nyheten, och apropå din för ett lynchning av Apple här, så är det ju så att, ja men då kan man säga att Spotify är ett tillväxtbolag, ja, men de växer med ungefär 2% nya användare per månad. Jämför vi det med Apple Music, deras streamingtjänst, de kan stoltsera med hela 5% ökning av användare per månad. Och skulle de fortsätta exakt den takten, då är Apple Music större än Spotify i sommar. Det är intressant.
Det är väldigt intressant. Sen jag har ingen koll på Apple Music. Jag känner ingen som använder Apple Music, tror jag.
Jag känner några som använder det. Okay. Men det är nog större utanför. Men
du ska Sverige. Alltid känna för folk som är lite annorlunda. Men i alla fall, för det jag kan tänka mig är att de har liksom, deras liksom, Apple Music har inte en egna administrationskostnad och liknande. Eller det har de, men det plockas väl in på resterande delen av företaget.
Ja, precis. All overhead ligger ju redan på Apple. De har ju redan HR och marknadsföring.
Exakt,
och så
andra delar av Apple kan plocka upp eventuella förluster för Apple Music som inte Spotify kan göra.
Framförallt kan man ju tänka sig att var får Spotify sina pengar från? Jo, de får det från sina investerare. Det är faktiskt de som ger möjligheten att man kunna gå med förlust varje år. Medan Apple, ja det är ju ett extremt lönsamt bolag och vi vet ju hur stor kassa de har. Den är helt enorm. Så att, jag menar, de kan ju blöda hur länge som helst på Apple Music och bara egentligen svälta ut Spotify. Eller kanske köpa upp Spotify på sikt.
Ja, för jag tror aldrig, även om det ska komma till det här scenariet att Spotify kan inte längre finnas som liksom en enskilt bolag. Jag tror det är absolut för värdefullt för att det ska kunna gå i konkurs.
Ja, jag har jättesvårt att se att Spotify skulle försvinna. Men det är mycket möjligt att man ändå tröttnar. Speciellt eftersom kanske mycket av de investerade pengarna i Spotify också kommer återigen från det här med belånade pengar. Private equity-firmorna kan låna väldigt billigt och investera då i sådana här bolag till exempel. Men det är intressant det här med streamingtjänster, för det finns ju inte så många sådana som verkar vara lönsamma. Det känns som många går back, eller hur?
Ja, som jag har förstått det så är YouTube går back. Netflix går back. Du har, ja, som Spotify. Spotify går back. Jag har ingen aning om Apple Music, men jag antar att det går back. Så jag undrar liksom hur den här streamingtjänsten är sjukt stort. Det är liksom i stort sett dödat piratindustrin. Men jag undrar vad det kommer ta för form i framtiden. För att i slutändan, det måste ju kunna generera någon typ av avkastning. Just nu det enda jag kan se är liksom big data, och det är Google använder YouTube för.
Ja, det enda egentligen rimliga alternativet idag till de priser som det är på de här tjänsterna idag, ja, då är det ju ett exempel som är Apple, att man säljer egentligen telefonerna. Och så är Apple Music bara en bonustjänst man kan koppla på. Och ja, då funkar det liksom. Du har någon annan grej, precis som vi har pratat med Amazon, som kanske får in en stor del av kassaflödet och vinsten via Amazon Web Services för att finansiera då deras liksom e-handel och så vidare. Så att man kan ju alltid hitta det sättet.
Det blir en konkurrensfördel snarare än en enskild produkt.
Ja, exakt. Att det blir en del av hela paketet när du köper in det i Apple-universumet. Liksom. Men bara också kort nyhet apropå just det. YouTube Red, alltså deras betaltjänst, den ska ju faktiskt lanseras nu i 100 länder. Det är rätt mycket. Den har bara funnits i USA innan, tror jag. Och då kommer kosta runt 9-10 dollar per månad. Och det är väl just ett sätt för YouTube att försöka tjäna pengar.
Jag har inte så stor koll på vad YouTube Red gör.
Nej, och det har inte funnits i Sverige, så man har inte kunnat kika så mycket på det. Men det är ju egentligen att du någon form av betalt innehåll, att du får tillgång till, ja, men låt säga att de kan köpa upp sportkontrakt och sådana grejer kanske och visa mer exklusivt innehåll som du får betala för. Så det blir precis en streamingtjänst som du betalar för, bra. Men nu har det här drog iväg som vanligt tid, och vi har pratat bara en massa dystra scenarier, känns det som. En positiv grej, och en grej som Niklas nämner i intervjun ni alldeles strax ska få höra, det är ju, han har ju till exempel case Netflix, han gillar ju Netflix och säger att, ja, men de kan ju höja priserna, det är så de kommer bli lönsamma, för att jag är villig att betala mer. Vi har faktiskt ett exempel på det, och det är Disney, som för övrigt också är ett bolag han gillar, vet jag. De höjer faktiskt priset på sina amerikanska nöjesparker nu, vissa med närmare 9% på biljetterna. Det är ganska mycket.
Det är jättemycket med tanke på att de här temaparkerna då är Disneys näst största affärsområde.
Exakt. Och ytterligare en nyhet om Disney är också att de har skrivit ett avtal med Alibaba, som vi pratar mycket om. Och det är att man då ska erbjuda Disneys shower på Alibabas streamingplattform Youku. Det är lite intressant. Så att man helt plötsligt får man kanske extra stor exponering i Kina för Disney. Det känns som Disney har mycket på gång.
Det är mycket, ja, Disney, men också Alibaba. Alibaba har en del som heter Ant Financial, och det ska eventuellt noteras.
Ja, Ant Financial är faktiskt världens högst värderade fintechbolag, och dessutom äger de Alipay, som är världens största mobila och online betalplattform, om man ska säga.
Ja, så inför att de ska notera Ant Financial, eller eventuellt notera, så tar de in pengar som kommer ge bolaget en värdering på 100 miljarder dollar.
Det är rätt mycket.
Det är rätt saftigt.
Och en extremt intressant tjänst. Och Alibaba tar då ungefär en tredjedel av den här investeringen, eller en tredjedel av bolaget till och med.
Ja, men Alipay är väl den största mobilbetallösningen i världen?
Jajamän. Ska vi kanske följa upp på några gamla grejer vi har pratat om? För att, ja, summera ihop
det. Vi gör det här snabbt nu. Så
ja, nu är det snabbt.
Kommer till intervjun.
Ja, en snabb grej om H&M. Vi gjorde ett avsnitt om H&M och pratade lite om det här med osäkerheten kring utdelningen. Sen förra avsnittet kommenterade vi på nyheten att de skulle använda sig av DRIP, det vill säga att man delar ut aktier istället för utdelning. Men de gör det med nyemitterade aktier, så det blir en förtäckt nyemission. Nu har man fått nej på det här. Det verkar som att man inte riktigt har lösningen på plats. Så att nu ska man ändå dela ut pengar. Pengar som man fortfarande inte har, alltså.
Vi får helt enkelt säga kapitalmarknadsdagen, som är imorgon, dagen efter vi spelar in.
Ja, och jag måste bara notera någonting här. Och det är att en del har kritiserat och sagt att okej, men ni som är kritiska mot H&M, ja, ni var kritiska när de drog in utdelningen eller delade ut aktier istället. Borde ni inte då vara glada nu när utdelningen kommer tillbaks? Men det här är vi inte. Det är precis som du sa i vårt H&M-avsnitt, Fabian. Det vi skulle vilja se egentligen långsiktigt för att familjen Persson ska visa att man kan styra det här bolaget i rätt riktning, det är att man tänker långsiktigare än bara en utdelning som man inte har råd med. Man skulle ju egentligen vilja att de slopade utdelningen eller drog ner den.
Ja, det är lätt velat att de slopade utdelningen, ja, om jag satt så här, lång H&M.
Nu har vi en femårsplan. Vi ska göra det här. Det kommer kosta pengar. Det kanske kommer vara skakigt på kort sikt, men nu måste vi göra det här. Istället känns det som att det är bara total förvirring. De släpper lösningar de inte har tänkt igenom. Och jag vet inte, det känns inte som att man har en plan. Det enda man står och säger är att man står och fluffar upp sig. Vi har jättebra e-handel, den växer jättefort, men man har ingen koll.
Jag tror helt enkelt att det är för många institutionella ägare som är starkt emot det. Slopar de utdelningen, då kommer aktien fortsätta gå neråt.
Exakt.
Och jag tror inte att Persson har något emot det, för då kan han köpa mer av bolaget. Men som sagt, jag tror att de här institutionella ägarna, de vill ju inte att liksom sina kunder ska se att de har slarvat bort väldigt mycket pengar.
Jag har ju, sist men inte minst på det där, jag har ju en liten konspirationsteori som jag kom på om dem. Det kanske är så att familjen Persson agerar så här med flit och låter bolaget verka som att det är värre än det är, bara för att de ska ha råd att köpa ut det. Vad tror du om den idén?
Jag tror inte alls att det är så, men det är en intressant tanke.
Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker bara man saknar lite tydliga direktiv liksom, och en tydlig klar plan. Det är det man skulle vilja ha. Man skulle vilja att de struntar i de här kortsiktiga idéerna, som, eller kortsiktiga intressen hos aktieägarna faktiskt. Sen vill jag också bara följa upp på SpaceX. Jag har ju varit väldigt negativ till Elon Musk. Eller ja, tidigare var jag väldigt positiv. Sen var jag väldigt negativ. Och nu vill jag bara ändå lyfta att jag är lite positiv till Elon Musk. Jag är fortfarande negativ till Tesla och sättet de sköter i företaget. Men vi måste ju ändå nämna med att de sköt upp sin Falcon-raket. Världens största privata raket någonsin.
Yes.
Och framförallt så blir man ju helt hänförd när man ser de här startmotorerna på Falcon-raketen åka ner till jorden och landa synkroniserat. Alltså helt otroligt. Och att de har ändå ett drönarskepp ute i havet som fångar upp den tredje. Det är helt otroligt. Det är makalöst gjort. Det är faktiskt jäkligt coolt. Det är, trots allt, det får man liksom ta in bara när man pratar negativt om Elon Musk, så måste man ändå tänka på att jag respekterar det fulla vad han har gjort. Han har gjort mer än vad jag någonsin kommer att göra i mitt liv. Minst sagt. Elon Musk är absolut en stor man, men det betyder inte att man ska ligga långt Tesla nödvändigtvis.
Nej, absolut inte.
Det jag vill bara nyansera min tidigare bild av Elon Musk så att folk förstår att jag inte är helt negativ.
Om något är han ju en visionär. Och det kan ju ingen någonsin ta ifrån honom.
Så är det absolut.
Ja, och nu kommer ju också de för ett absolut sista här på CVF. Vi har ju snackat mycket om de största hoten mot FANG-aktier, Facebook, Amazon, Google.
Och vi tar upp det också med Niklas Andersson i intervjun.
Ja, det gör vi. Men att de ska få att de kommer få liksom massor med regulation och få böter för att de agerar monopolistiskt. Och det har man sett till exempel nu att India Antitrust Watchdog har satt en böter på Alphabet för Alphabet på cirka 21,6 miljoner dollar. Och just att de hade någon typ av bias i liksom din search, att de styrde den.
Ja, eller framförallt, det är egentligen bara att de tycker att de har en monopolställning på sökresultat på internet. Och då bötfäller man för att försöka göra den lite mer rättvis på något sätt då.
Och sen hotar Unilever att dra in annonser från YouTube och Facebook om de inte liksom är hårdare att arbeta mot så här fake news och kränkande innehåll.
Ja, och Unilever är faktiskt en av världens största annonsörer. De äger ju märken som Lipton, Dove, Knorr.
Unilever äger nästan hela matbutiken, känns som.
Ja, nästan hela matbutiken faktiskt. Och de spenderar över 9 miljarder dollar totalt förra året på annonsering. Så det är ingen liten kund man tappar om en så stor koncern bestämmer sig för att sluta annonsera över plattformarna.
Men det var dagens nyheter. Nu hoppar
vi får det verkligen nog. Välkommen till Market Makers längsta avsnitt någonsin. Denna vecka är vi glada över att vara sponsrade av Systemhus AB. Systemhus AB är verksamma inom fastighetsutveckling och tar fram nya koncept för att producera fler hyresrätter i attraktiva områden. Affärsidén går ut på att villaägare med ledig tomtyta ska erbjudas att bygga ett attefallshus på tomtytan för att hyra ut till någon som behöver en bostad. Dessa planerade attefallshus har en total boyta på 45 kvadratmeter och så kallade smarta lägenheter som kan kontrolleras via en mobilapp. Systemhus AB genomför nu en ny emission med avsikt att marknadsnotera bolaget under 2018. Är ni intresserade av att investera i Systemhus AB? Gå in på ipo.se för att läsa mer. Tack Systemhus! Ja, idag är vi med den legendariska Niklas Investeraren Andersson. Känd främst från podden Prata pengar, va, eller?
Ja, men det stämmer. 17 december 2015.
Ja.
Det
är ju...
ja.
De som inte känner till dig, hur skulle du presentera dig själv?
En finansiellt yrvärde från Norrbotten som pratar alldeles för mycket. Jag insåg det här de första 5 sekunderna att nu är det inte min egen podd, så nu ska jag vara tyst och låta er prata. Det var en riktigt tvärnit där. Men jag skulle nog främst beskriva mig så. Finansiellt yrvärde som alltid varit intresserad av börsen. Tog mitt pick och pack och flyttade ner från Norrbotten till Stockholm för att ta mig in i finansbranschen 2 veckor efter Lehman Brothers kollaps 2008. Så perfekt timing. För genom att jag skulle bli pappa den 15 september 2016, vilket var på årsdagen för Lehman Brothers också. Så att den finansiella marknaden och börsen följer efter med var en går.
Vi pratade ju faktiskt om det där på vägen upp nu. Vi har ju åkt upp till Stockholm från Linköping. Så pratade vi om det här, vilken dålig timing om det blir en finanskris nu, om man precis är klar i skolan till exempel. Och precis då samma de som börjar jobba 28-29.
Ja, jag kommer åka ut på samma grej.
Då måste jag bara ta in den frågan då. Hur klarade du dig att liksom komma in i branschen när du kom in med så dålig timing?
Ja, men jag skulle nog säga att allting, i min värld tycker jag i alla fall att skolan är bra, man får en bra baskunskap, men i mångt och mycket så handlar det också om driv och engagemang och glöd. Och är det så att du verkligen vill någonting, då syns det och då kommer du också att lyckas. Det spelar ingen roll. Men sen var ju timingen ganska dålig, men jag gav mig tusan på det. Och det tror jag inte, det är nog inte bara för mig, utan ger man sig tusan för någonting så kommer man att lyckas. Men man kanske får stöta och blöta, liksom kämpa på lite hårdare, men å andra sidan så kommer det inte ligga dig i fatet going forward heller, att man har fått lite tugg motstånd, för det är nog rätt vettigt så att säga. Det är ingen idé att gå till gymmet och springa på 2 km/h på löpbandet eller ha den lättaste växeln på träningscykeln. Då kommer det aldrig bli en multipel kontraktion kring midjan. Kort och gott.
Jag tänkte så här, du har ju hjälpt ändå få säga, tusentals människor att börja spara, både med att prata pengar, Avanza Play nu också. Men jag tycker så här, hur handlar du själv? Hur investerar du själv? Det skulle jag vilja veta mer om.
Ja, man skulle kunna säga att jag har investerat och sparat 50% av min lön under hela mitt liv egentligen. Från, jag började jobba när jag var 14 för 30 spänn i timmen och flippade hamburgare på en grill. Det var inte speciellt bra lön. Men där och då så började jag spara pengar. De finns fortfarande kvar än idag. Och sen när jag var 16 så jobbade jag vid sidan av studierna när jag gick på gymnasiet. Och då fick jag det orange kuvertet för första gången och insåg att jag kan sätta pengarna i arbete. Jag kan alltså låta pengarna jobba för mig. Och där någonstans så väcktes intresse för att faktiskt bli min egen personliga arbetsförmedling för pengar. Att sysselsätta mina pengar och inte bara låta dem ligga på soffan, utan de facto låta dem då jobba för mig. Så att i dagsläget så, ända sedan dess, spara 50% av lönen när den kommer in, köper aktier varje månad, bra bolag som jag vill äga långsiktigt, gärna bolag som gynnas av någon form av långsiktiga trender, antingen strukturell tillväxt eller megatrender, så som att vi exempelvis blir äldre, saker och ting blir uppkopplade, teknologibolagen tar över, artificial intelligence och big data, vi har massor av information om kunder i bolag runt om i världen, men man vet inte hur man ska hamstra dem där. Man kan säga Amazon, det här blir ett långt svar, men Amazon, vi hade förr i tiden så pratade man om bönder, jag kommer från Boden, det hette Bondebyn en gång i tiden, långt innan jag föddes. I dagens läge så tycker jag att många bolag är databönder, jag brukar säga databönder för just Amazon, att bolagen måste lära sig att både ta in information och data. Vi får 4 miljarder datapunkter varje dag på Avanza, bara som exempel. Hur kan man någonstans strukturera den där datan för att dra insights och lära människor att spara och göra, spara bättre och göra bättre investeringar. Den typen av bolag tycker jag är spännande. Så att bra bolag som både kan öka försäljning, marginaler och vinst, som har en bra lönsamhet, som har bra ledning. Och det är nog någonting som jag har landat i mer och mer ju längre tiden går, att jag vill ha bra människor som jag kan lita på, som får driva bolagen där jag investerar mina pengar. Gärna att de är kvar hela livet.
Inte för att avbryta, men hur kommer du fram till att det är en bra ledning?
Jag skulle säga att är det människor på ett bolag som har varit där under en lång tid, blicka tillbaka under en längre tid och titta vad de skrev i en årsredovisning för 10-15 år sedan. Det där är ganska roligt. Det där tar jag mig för ibland att titta på exempelvis Castellum nu här. Det är ett fastighetsbolag på Stockholmsbörsen som höjde utdelningen för 20:e året i rad. Tvistar lära om det är 20 eller 21 år, men de säger 20:e året då. Då gick jag in och tittade på hur såg årsredovisningen ut 97. Hur var intjäningen? Hur var utdelningen? Vad sa man då? Och hur ser det ut idag? Och är det så att det är fortfarande samma människor som är kvar, om de är vd-orden, alla vd skriver inte sitt egna vd-ord, det ska vi ha klart för oss, men en del gör det. Och är det så att man skriver på ett förtroendeingivande sätt och man ser år över år, det behöver inte vara kvartalsrapport på kvartalsrapport, utan år över år, att de både levererar på det de säger och att man får ett förtroende och att de har skött sig där ute. Det inger ett förtroende i min värld. Och sen har vi ju också stora fina bolag som har ägare av kött och blod ute i Finanssverige som har varit otroligt imponerande. Både när det kommer till att leda de här bolagen, men att även liksom göra det på rätt sätt. Ta Ingvar Kamprad som exempel. Det höjs rätt många röster över vilken enorm insats han har gjort för Sverige. Nu är inte IKEA börsnoterat. Det finns rätt många sådana bolag även på börsen där man har ett ägande som är otroligt imponerande. Och ägare av kött och blod, det inte handlar om pengar. För många av de här har ju så pass mycket pengar så pengar är inte drivkraften. Det har det säkert aldrig varit heller. Där tycker jag att det är spännande att se vad är det som driver dem då. Och då blir ju bolaget någonting mer. Och där vill jag vara med och äga.
Så fina, stabila bolag kan öka omsättningen och öka vinsten. Men vad skulle få dig att sälja ett sånt här bolag? Är det skift i fundamentan? Är det...
Ja, det är väl primärt så är det nog skift i fundamentan. Jag brukar säga att man...
Kan det vara någon gång liksom du tycker att det här bolaget är fint, men för stunden är det övervärderat och då vill jag sälja det?
Nej, då är det snarare någon form av skifte i framtidsutsikter och att man tittar på fundamentan. För jag menar, när jag säger Kodak moment så tänker jag på att man blev omsprungen av teknologin, men mina lite äldre kollegor säger att Kodak moment, det är liksom, det är när man ser att det är ett läge där man kan ta en fin bild. Nu säger man Instagram moment tydligen, Facebook ju. I min värld så Kodak, det är när man blir omsprungen teknologiskt. Det är det tydligen inte för de som är lite äldre, kanske född på 70-80-talet. Men att just hitta det där läget när man inser att det här är ett vettigt bolag, men jag är inte helt säker på om framtidsförutsättningarna för det här bolaget ser bra ut going forward. Och där ska man nog vara lite vaksam. Däremot så brukar jag säga att man ska inte gifta sig med sina aktier. Jag kan tycka att man kan gifta sig med sina aktier om det är så att man skriver äktenskapsförord. Och just det här att skulle jag då sälja aktier i ett bolag som jag äger baserat på att jag tycker att bolaget är fint men övervärderat, då ger jag mig in på tassemarker som jag tycker är lite jobbiga, och det är den psykologiska dimensionen på börsen. Det såg vi inte minst både idag och även förra veckan, och idag så är det ju den 6 februari när vi spelar in det här, och det är ganska stökigt på finansmarknaderna. VIX som skräckindex ligger på 40, det är hälften av finanskrisen när vi hade en finansiell härdsmälta. Många är tydligen oroliga där ute om man ska titta på liksom skräckindex. Och ska jag ta ett exempel på att kunna sälja ett bolag som jag tycker är fint men övervärderat, då måste jag ta två beslut. Dels att jag ska sälja för att jag tycker att det är övervärderat, och sen veckan efter att jag har sålt och kommer någon jätteaffär, och sen så var det helt andra spelregler, även fundamentalt. Och sen ska jag bestämma mig, när ska jag då köpa tillbaka det här bolaget, och då blir det mer komplext tycker jag. Mm. Så att de får ligga kvar. Men däremot så betyder det att om det nu är så att ett bolag är i relativa termer, man kanske tycker att det har gått lite långt, då kanske det är så att jag köper lite aktier i något annat bolag i portföljen för stunden.
Det du tänker egentligen är så här: om ett bolag i dagsläget är övervärderat, när du köpte det så var det antagligen inte det, och då får du liksom marknaden ha sin gång snarare, och så glider man bara med.
Precis, marknaden får ha sin gång. Lite grann som det här exemplet också, som det jag vet, Peter Lynch är ju känd för att lyncha, och han var ju en otroligt duktig förvaltare på Fidelity en gång i tiden, och då ska Warren Buffett ha ringt upp och sagt att du, det här citatet kan jag få låna det till årsredovisningen, och då var det just det där att man inte ska klippa sina solrosor och vattna ogräset i rabatten. Lite grann att cut your losses short and let your profit run. Just att inte bara sälja av ett bolag för att man tycker att det är lite högt värderat. För det är faktiskt så här att om man tittar historiskt fina bolag, och sen är ju också en definitionsfråga, vad är fina bolag? Det är också lite grann en filosofisk fråga. Men det är ganska många som har varit i marknaden under väldigt lång tid. Så när man pratar med dem och säger, vad är den sämsta affären? Jo, det är de fina bolagen som man tyckte var riktigt fina, som man sålde alldeles för tidigt. Och det är fullständigt mänskligt att tycka att ett bolag kanske har gått lite för mycket, om det har gått upp några 100% på bara några få år. Jag förstår det, men det kan ju faktiskt bara vara kanske början av en mycket, mycket längre resa.
Det kan vara jäkligt farligt att säga att man vill hämta hem vinsten.
Ja, det kan vara det. Och men det här beror ju helt också på vilken horisont man har. Är det så att man är lite mer kortsiktigt i sin natur, då är det fullt förståeligt. Jag menar, mina pengar som jag har i portföljen, det är kapital. Och pengar som jag har i min löpande ekonomi, det är pengar. Och det ska betala räkningar och resa för, och både jag och Niklas här har ju fått varsitt barn, men det finns många andra aspekter här i livet också som är viktiga, men portföljen, det är kapital. Jag får aldrig ont i magen längre om börsen går ner. Senaste veckan har jag backat ett antal 100 000 kronor, och det spelar mig ingen roll, för jag kan ju fråga sig, vad skulle jag ha gjort i sådana fall om jag skulle ha sålt av? Ja, då hade ju pengarna legat likvider, och sen hade man ju börjat fundera lite, jaha, vad ska jag göra nu då? De här pengarna är ju arbetslösa. Jag tar ju inte ut dem. Så att jag sätter in 50% av lönen varje månad. Jag återinvesterar alltid i utdelning och tar aldrig ut pengarna, utan jag separerar helt och hållet portföljen från min löpande ekonomi. Och är genuint långsiktig. Hade jag inte varit det, så hade psykologiska dimensionen varit mycket större komponent i mitt sparande. Och då hade jag också mycket enklare fått ont i magen.
Om vi backar tillbaka till det här som du sa, med vad ordet fint bolag betyder.
Ja.
För det är lite intressant. För det är också någonting man hör upprepas ganska ofta från många. Och jag tror att
det inflateras.
Ja, och jag tror att många inte förstår vad det betyder, eller har en definition av vad det betyder som antagligen inte är det de tänker. Vad skulle du liksom säga? Om man tänker så här, när du sitter och tittar på ett bolag, när bestämmer för att okay, det här är ett fint bolag, och så köper du in i det. Det går givetvis inte så fort, men du förstår kanske vad jag menar. Vad är det liksom för parametrar som du tycker är fint?
Ja, och det där är en riktigt svår fråga. Men om vi tillsammans kanske kan försöka bena ut den där, så kan man väl säga att jag brukar även prata om best of breed companies. Att om man har snöat in sig på en viss bransch eller sektor, så kanske man vill hitta ett bolag som är det finaste bolaget i den klassen. Och det kan vara så att man är prissättare snarare än pristagare, ungefär som Apple är när det kommer till telefoner. Man har en produktionskostnad på 3 000 kronor för X-telefonen, medan man säljer den för 10, 11, 12 000 kronor. Och det spelar kunderna ingen roll. Jag går till mig själv. Jag vet ju att jag kommer köpa den nästa iPhone innan jag ens har sett den. Det måste ju vara definitionen på idioti nästan. Men det är också brand loyalty där, att jag vet ju att jag kommer göra det. Och känner jag den känslan, ja men varför i tusan ska jag då inte äga det bolaget? Så dels är att man är prissättare, kanske snarare en pristagare, att man har bra lönsamhet, att man har bra ledning, bra människor på bolagen, att man lyckas kunna öka försäljningen över tid, man har goda marginaler, man har en bra lönsamhet. Har man en bra lönsamhet så har man förmodligen också bra rentabilitet på det ena kapitalet. Har man det så kommer det förmodligen synas i att man får betala många kronor extra per bokförd krona. Så allt det här kommer liksom igen. Men bolag som över tid har lyckats bevisa att deras affärsmodell verkligen håller. Sen kan man ju googla också på moat eller på vallgravar och se vad är det för faktorer som gör att bolag bygger en vallgrav kring sin affärsmodell som gör att det inte är lika enkelt för konkurrenter att slå sig in på den här marknaden. Man kanske kan prata om monopolistisk konkurrens. Det är alltså inte bolag som har ett regelrätt monopol. Ungefär som våra elbolag, om man säger att nu kommer elpriserna skjuta i höjden, så här, vad kan jag göra? Jag kan inte göra någonting i princip. Vi hade Levi's en gång i tiden och nu har vi Apple i samma sak här. Man har inte, man tävlar inte om att sälja flest antal telefoner. De säljer 10, de har en marknadsandel på 10-12% och sånt där på global basis. Men det ligger och harvar in över 90% av vinsten. Så att, där skulle jag väl liksom säga, det är många olika faktorer och det behöver inte explicit vara så att man ska öka försäljningen väldigt, väldigt många procent över tid, för att där har jag sett spännande artiklar också, tänkvärda från olika amerikanska medier som visar att ja, men de här bolagen då, de lyckades ju bara höja försäljningen 3-6% över ett antal olika decennier, men ändå så är det de bolagen som har gått allra bäst. Man kanske inte har behövt ha marginalexpansion, det har kanske varit vettiga marginaler, för då kan man ju köpa turnaround cases, bolag som har nedtryckt lönsamhet för stunden när man tror att här går det att göra verkligt mycket. Det är inte min typ av bolag. Där har inte jag en edge. Det får Christer Gardell göra. Han är riktigt duktig på det. Ja, vad ska vi mer säga? Det här är liksom så här, när man väl kommer igång med det här så är det rätt svårt att konkretisera och landa i någonting. Jag skulle också säga att just det där är viktigt med både starka huvudägare men även just ägare av kött och blod som kan sin verksamhet. För de vet förmodligen när man har varit med så pass länge hur man skapar värde i bolagen. Och det är någonting man verkligen inte ska förringa. Jag var på en jullunch med ett fondbolag där en förvaltare berättade, och jag har även sett en artikel också från amerikansk media sidan av det här, att oaktat varandra, där man påvisade på vilka P-talsmultiplar man kunde köpa bolag på. Så att artikeln visade på 70-talet eller om det var 80-talet, där man kan köpa bolag på 20, 25 eller 30 gånger årsvinsten, som vi idag tycker är ganska högt. Stockholmsbörsen kanske ligger på en 16 kanske, något sånt där, på framåtblickande 12 månader efter nedgången här. I USA ligger på mellan 17 och 20. Det är högt i ett historiskt perspektiv, det ligger på 14-15 senaste 100 åren. Men här visar man vilka multiplar man kunnat köpa de här bolagen på, som ändå har varit de som har presterat allra bäst. Och det slår ju någonstans undan benen lite grann för den här diskussionen att man inte kan köpa bolag som har höga P-tal. Sen kan vi också ta PEG-talet såklart, för att man måste sätta P-talet, alltså hur många gånger årsvinst man betalar idag i relation till hur snabbt man tror att vinsten kommer stiga. Men jag blir så fascinerad över det här när det inte är explicit vinsten eller försäljningen eller P-talet som styr vilka bolag som kommer gå allra bäst going forward. Så det finns nog ingen enskild faktor som säger att titta på det här så kommer du hitta riktigt spännande bolag. Å andra sidan, bryt mig nu, för nu märker jag att jag pratar alldeles för länge, men å andra sidan så är det också så här att det finns många bolag historiskt som man kanske inte visste att de skulle gå jättebra heller, men när alla skulle börja dricka Kopparbergs päronsider, alla talar med liksom en nypa salt innan du börjar svära när du lyssnar på det här då, men en del i alla fall skulle dricka det. Det har ju gått fantastiskt bra för det bolaget. När alla skulle spela poker och man hade köpt in sig där, när alla skulle ha en iPhone, det var ju så tydligt om man bara tittade runt.
Ja, Apple var en jättestor grej, för innan iPoden, då var inte det självklart buy.
Netflix, jag tittar på Netflix varje dag. Mm. Det är inte många år sedan den verkligen exploderade. Ta Fang-bolaget sen, folk tycker att det är dyrt. Jag tycker inte att det är dyrt. Jag använder Fangs varje dag, exkluderar Amazon. Jag kommer att vara Prime-medlem dag ett när de kommer hit. Byt ut det mot Apple så använder jag Facebook varje dag, Apple varje dag, Netflix varje dag, jag googlar varje dag. Jag använder min Google Home hemma typ varje dag. Det är ett stort skifte som sker just nu.
Ja, men alltså, om man tänker på den starka tillväxten många av de bolagen har. För jag vet, i alla fall Amazon är det många väldigt länge som har, varit negativt Amazon just för att de har en tresiffrigt P-tal. Men det kanske är justified då eftersom de har så stark tillväxt.
Ja, det går inte att mäta bolaget på det sättet heller. Och det kan man säga, it's a new economy att ha en Alan Greenspan. Så, nej, det gör jag inte. Men det är svårt att liksom titta på bolag och värdera på P-tal i den... i bolagets livscykel. För de har ju inte sagt att de ska göra vinst. De tar ju intäkter. Alltså de här tjänar otroligt mycket pengar. Förra året så tjänade de 1400 miljarder. När jag säger tjäna intäkter. Det är alltså 31% av Sveriges BNP 2016. Ingen kan komma och säga att det här är ett litet bolag. De anställde var tionde stockholmare förra året kring julhandeln bara för att utöka att de skulle kunna klara av att leverera sina paket. De tar ju de intäkterna och investerar i tillväxtområden, vilket innebär att de bryr sig inte om intjäningen här och nu. Det här är ju ett genuint äkta tillväxtbolag som satsar för framtiden, vilket gör att de döljer sin lönsamhet. De döljer lönsamheten. Samma sak som Netflix som kunde gå in och höja 10-16% på Netflix-abonnemanget beroende på om du vill ha 2 eller 4 skärmar. Jag skiter blanka tusen i vilket, jag betalar i alla fall. För det är fortfarande ungefär samma pris varje månad som en biobiljett. Även så gick ut och höjde priset för Prime. Ingen som bryr sig om det. Och de som avslutar sitt abonnemang, det är inte de här lönsamma sekunderna heller. Det är helt rätt väg att gå. Och tittar man någonstans, skär bort alla framtidskostnader. Det här är inte, eller framtidssatsningar. Det här är inte enda bolaget man får titta på det här sättet. Men justerat för alla nysatsningar som man gör för att bli en stor aktör. De är riktigt lönsamma. Det här är ju ett monster, det är ett tillväxtmonster. Ta apoteksbolagen i USA, livräddas. Titta på den slakten som var i den sektorn när Amazon sa att man skulle gå in. Ta slakten inom dagligvaruhandeln när Netflix sa att man skulle gå in. 130 av 1500 conf calls i Q3 i USA. Där ställde man ledningen mot väggen och sa explicit, hur motar ni Amazon-hotet? Det hade man inte gjort om man inte tyckte att det här var ett lönsamt och bolag som utgör ett rejält hot.
Det tycker jag är ett sjukt intressant perspektiv, för det är något som jag tycker många inte kollar på. De kollar på topline och vad har de revenues, kollar på earnings. Men sen är det ju rätt många som skimmar däremellan. Vad händer? Och så tar man till exempel Amazon. De lägger på research and development. Den posten, det är nästan lika mycket pengar som hela H&M's market cap. Det är så absurt mycket pengar. Jag menar, skulle de, nu vill jag inte att de ska göra det, men skulle de bara kutta den posten på hälften, ja, då skulle deras PE ligga på typ 25-30 istället. Så man måste kolla vart liksom pengarna används till. Kommer det används till framtida tillväxt, ja, då kanske det är rationaliserat att ha så här högt PE. Det enda som jag kan se i Amazons fall och de här andra fangbolagen som blir så stora, det är ju att de kommer åka på olika typer av regulationer från framförallt amerikanska staten.
Och det är ju det marknaden är rädd för. Det är liksom, too big to fail är ju ett ord som vi känner igen från finansmarknaderna och banksektorn. Men det är ju någonting som marknaden på riktigt är orolig för, att de här bolagen blir så pass stora att man går in från regulatoriskt håll och faktiskt bryter upp bolagen för att man tycker att de är lite för stora. Ta den diskussionen som var med amerikanska presidentvalet, och är Rysslands vara eller icke vara inblandande i utfallet av presidentvalet. Det här har ju Mark Zuckerberg också gått ut och faktiskt pratat om, och även sagt att flödena som man ser ska vara mer fokuserat på dina nära och kära och det som är viktigt och det som gör att du faktiskt går till Facebook, för du betalar ju Facebook med din tid och de tjänar pengar på din tid. Och tidigare så har det varit väldigt mycket annonser, nu kommer det inte vara lika mycket annonser, vilket gjorde att aktien gick ner, marknaden var lite orolig. Men man är någonstans, det jag tycker, och du har helt rätt i det, det är det som är den stora risken going forward. Det är också så här att Google och Facebook har i princip 100%, inte riktigt, men inte långt därifrån, 100% av annonsmarknaden för ungdomar i vår ålder. Jag slänger mig epitetet ungdomar, jag vet inte om ni har passerat den magiska gränsen 30. Och hur ska man då nå de här? Du vet, folk tittar inte på linjär tablå-tv längre, inte i USA. Ska man nå de som är i vår ålder 0 till liksom 35, 0 ska man väl inte marknadsföra mot, men någonstans i den åldern vi är, man måste ju på Facebook och betala. Du når dem ju inte annars. Och det här är ett problem, det här vet ju folk. Och då blir det också lite problematiskt, förvisso nu när de ändrar sin modell lite grann. Men någonting som jag är lite orolig för going forward, det är ju helt enkelt vad man bestämmer sig för att göra rent regulatoriskt.
Men det låter ju som att din strategi, om vi går tillbaka till den, den har ju inte förändrats mycket över åren, va? Det har ändå varit ungefär samma som det har gått på hela tiden. Eller har det gjort några stora förändringar hur du tänker kring börsen?
Ja, men det är någorlunda samma där. Sen har ju, jag skulle väl säga att just ens investeringsfilosofi är nu under en ständig evolution. Ju mer man lär sig i den här branschen, desto mer lär man sig att man, eller desto mer inser man att man kanske inte riktigt kan, brukar jag säga. Och det är ju fortfarande så att jag vill ha stora, stabila bolag, men jag har nog förfinat min filosofi lite grann. Att säga att jag inte förändrar den och att jag inte influeras av andra och att jag tror att jag är störst, bäst och vackrast och kan bäst, så är det verkligen inte. Och det där tror jag också att man måste vara öppen för, att kunna våga utmana sin investeringsfilosofi över tid. Men lite grann som jag var in på här inledningsvis, det som har fått större attention i min värld nu än tidigare, det är just påverkan från människorna bakom bolaget. Dels att det är starka huvudägare, pilotskolan, att det är både styrelse, vd och ledning, att man sitter med egna aktier i bolaget, att man tar egen risk och att jag litar på dem. Jag menar, jag är ute på aktieträffar ofta med unga aktiesparare eller aktiesparare numera när man har blivit liksom en gamling. Och där får man ju en dimension som man inte riktigt får i redovisningen, i räkenskapen. Och det är ju en känsla för människorna som representerar bolaget. Och jag tycker att det där är ännu viktigare idag än vad jag förstod tidigare. För det här är människor det handlar om. Och det är i de jävligaste av tiderna man också ser vilka som faktiskt är värda att lita på och vilka som kanske inte riktigt är lika värda att lita på. Och det kan vara om det är så att bolaget hamnar i trångmål eller att man får lite uppförsbacke och utmaningar och sen kanske en företrädare, vd för ett bolag, han väljer att lämna, överge det här skeppet. Jag tror inte att det riktigt blir på samma sätt om det är så att det är en vd som har varit länge i bolaget som man förknippar med bolaget, som har ett stort ägande. Då tror jag att man sitter mycket tryggare i båten. Jag sover betydligt godare om natten helt enkelt. Om det, if it makes some sense. Men det är väl lite det som är förändringen nu från tidigare. Men annars är det ju samma slant i portföljen varje månad. Fortsatt ägande i de bolagen jag äger. Omsättningshastighet, om man så säger, är otroligt låg. Men de aktierna jag köper, de blir allt som oftast kvar. Om det nu inte är så att ett bolag som jag faktiskt inte riktigt står bakom längre. Ni kommer ihåg det här med äktenskapsförord, om det som man gifter sig med aktierna. Men det är väl det. Det är liksom betydelsen av ägarna och människor av kött och blod. Det är någonting som jag har tagit fasta på.
Men det där är ju lite intressant. Vi pratade ju faktiskt om det precis innan du och jag, Fabian. Man pratar ju ofta om det, att ledningen är viktig till exempel. Precis som du säger, för det är ju ändå någonstans i slutändan är det ju alltid människor som gör arbetet. Men läser du till exempel då en årsrapport, ja, då det bästa du kan få ut typ av ledningen, det är vilken skola de har gått på, vad de har jobbat med tidigare. Hur får man den känslan då för hur en ledning är?
Ja, men dels om det är så att man är ute på aktieträffar och träffar företrädare, om det då är vd eller ordförande eller vad det kan tänkas vara. Man får ju en känsla för människan och då får man ju också möjlighet att ställa egna frågor och få egna svar. Jag menar, ställer man egna frågor, det är ju inte förberett på något sätt. Och då ska ju de kunna svara på de frågorna på ett förtroendeingivande sätt som känns bra i magen för mig som sitter och lyssnar. Annars känns det ju inte alls bra. Och sen så kan man titta på YouTube, brukar jag göra. För jag menar, aktiespararna finns i hela landet så att säga, och det finns många aktieträffar, men de kanske inte är precis med det bolaget precis där och då, där du är nyfiken på ett bolag. Så på YouTube finns det ju väldigt mycket material. Man kan även lyssna på bolagets konfkål, alltså när det är rapporter, så kan man klicka in sig på sajten och lyssna både när de presenterar rapporten men även de frågorna som analytikerkåren ställer i efterhand.
Då får du också en ganska bra känsla för vad så att säga, proffsen inom citationstecken oroar sig för också, ja, som du sa med Amazon till exempel.
Ja, precis. Så det är nog ganska bra sätt att ha ett rimligt hum. Och sen är det också så, jag menar, har man vänner eller bekanta som jobbar i bolag, ställ fråga, hur går det? Hur mås det? För en sak som jag tycker är viktig och ännu viktigare idag än förr i tiden, som jag inte sa nyss, det är företagskulturen. Otroligt viktigt. Ställ upp två bolag bredvid varandra som har samma förutsättningar, samma börsvärde, samma pengar i kassan och allt vad det kan tänkas vara. Och titta på varför ett går jättebra och ett kanske går mindre bra. Så är det ofta företagskulturen. Och där är ju en vetenskap i sig. Men om det är så att du känner någon som jobbar på ett bolag, fråga sig, hur mår ni? Är det kul på jobbet? Är det en stark företagskultur? Är det liksom ett gemensamt driv framåt? Har man incitamentsprogram kanske, att personalen känner att de sitter med i samma båt? Eller kanske är det som Fingerprint? Nu tar jag bara ett exempel, ni får väl don't kill the messenger. Men om det är så att man har sett de turerna i bolaget, jag tror inte, för jag är en känslomänniska. Och jag har ganska mycket exponering mot det här bolaget som jag jobbar på. För att jag vill att så går det bra för bolaget, så då vill jag vara med på den resan framåt. Men jag undrar hur det känns att vara och jobba på ett bolag där det som skrivs i media inte handlar om bolagets prestationer utan snarare om alla turer och skandaler. Jag hade blivit väldigt påverkad av det. Så att företagskultur tycker jag också är jätteviktigt.
Jag kan gilla det här som Warren Buffett har sagt en gång i tiden, att han gillar ju när det är stark ledning i bolaget, men han vill ha ett bolag som kan drivas av apor, för att någon gång så kommer det komma in någon som inte är särskilt kompetent Och då vill han ju att bolaget ska kunna springa på ändå.
Det är en rätt bra poäng. Det för någon gång så kommer det ju in personer i bolaget, precis som du säger, som man kanske känner, det där kanske inte känns helt rätt. Jag menar, jag har haft aktier i portföljen där jag känner att man byter ut en vd ibland för att det blir schism mellan vd och ledning. Och den personen som kommer in kanske inte alls känns lika bra. Det gör lite ont i magen. Och då kanske man vill ha en sån affärsmodell där det finns en viss vallgrav och där det faktiskt kan ledas av en apa eller en idiot eller vad man än vill säga, om man raljerar idiot inom citationstecken. Det är ju inte roligt ändå att sitta kvar i en aktie där man känner att det här är inte rätt ledning för att driva det här bolaget framåt. Men det känns ju tryggare att ha en sån person eller apa eller vad man då vill på ett bolag där man känner att ja, men bolaget i sig är rätt starkt. Men även det här med att gå in på ett bolag och se hur kan man verkligen gå in på H&M. Ja, Sverige är H&Ms sjätte största marknad. Det kanske inte säger jättemycket om man går in på ett H&M förvisso. Det här är ju klassiskt Peter Lynch, man säger lyncha och titta på bolagen runt omkring. Men jag kan ändå tycka att det är intressant att se att kommer det upp ett nytt bolag, gå in och kika på produkterna, prata med personalen, hur går det, är det mycket kunder, är det mycket kundflöde, gillar folk produkterna, vad säger man på nätet. Sen ger inte det hela bilden, men jag menar, det tycker jag är jättebra ändå att göra det där, och jag tittar ju runt omkring mig som en Duracell-kanin efter alla typer av produkter och tjänster som finns i börsnoterad miljö. Jag pratade nyss det här med sidor och poker och iPhone och Netflix och allt vad det är. Där har man ändå kunnat se det runt omkring sig lite grann. Men jag tror någonstans att det här med företagskultur handlar nog inte kanske om att gå in i en butik och se om det är mycket människor där inne eller om man frågar expediten om de har sålt mycket den senaste månaden, utan snarare om man då känner en person på ett bolag, kanske ett mindre bolag, kanske inte de här allra mest globala, men fråga hur mås det? Jag menar, jag har hört ganska mycket från insidan på H&M där jag har förstått för ganska lång tid sedan att det här ser inte alls bra ut. Det här som har hänt den senaste tiden förvånar mig inte ett dyft. Och jag har pratat med stora fondägare i H&M också, sagt vad jag har hört. Men jag har ju ändå tänkt att där har man ju en stark huvudägare. Man har i princip obegränsat med kapital. Obegränsat med kapital är för att man har dels pengar själv, man äger 40% av bolaget. Sen har man också ett förtroendekapital. Så att går man ut där och säger att vi behöver ta in pengar, vi vill göra det här och det här, ja, då får de förmodligen också till en finansiering. Men man har ändå inte lyckats förstå och haft en sjukdomsinsikt över hur stor den här omställningen har varit, exempelvis mot e-handel, att man behöver omnikanal, att försäljning på kvadratmeter yta går ner och att retailnätet med över 4000 butiker, att det går väldigt snabbt. Sen tittar vi mycket på USA, Death of Retail, Brick and Mortar, de har liksom 24 kvadratmeter per person, Tyskland 4, Sverige vet jag inte, men betydligt mycket mindre. Men jag menar, där de sitter med gamla Excel-dokument och blir det fel så blir det fel på riktigt, och sen skickar man dunjackor till Madeira liksom mitt i sommaren. Det funkar inte. Och det här är liksom en problematik som man måste ta tag i. Jag har även hört att är man på en konferens och Zalando får en fråga hur många utvecklare man har, och där svarar man liksom inom en sekund hur många man har på antalet person, och Karl-Johan Persson kan inte ens svara på en sån fråga. Samtidigt som man har varit bedrövlig på att kommunicera med marknaden. Nu har man kapitalmarknadsdag 14 februari. Och där och då hoppas jag verkligen att man kan kommunicera med marknaden om man ser going forward. Men det har varit så tydligt att de inte har haft den teknologiska plattformen i fasen. Men de har tagit kostnader under väldigt, väldigt lång tid och sagt att vi har haft 9,75 i utdelning sedan 2014. Inditex, stora konkurrenter med Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear och hit, alla möjliga varumärken. De har liksom höjt utdelningen, det går ganska bra för dem. Med deras bra mycket högre än H&M. De har ju också marginaler som H&M hade för 5-6 år sedan. Men där har man sagt att vi behöver investera för framtiden. Det jag funderar nu, men här, nu är vi ju liksom i framtiden. Alla de här miljarderna som man har plöjt ner i IT-utveckling, är den obsolet? Det, för nu ska man ju göra den här konstiga utdelningsförfarandet som av vissa tolkas som en ny emission. Och det emitteras ju faktiskt nya aktier. Det är ju ett väldigt defensivt drag, ett defensivt signalvärde, och då vill jag ha svar på, men de miljarderna som har plöjts ner tidigare, har det varit av vikt och värde, eller är den frukten möglig nu när den ska skördas? Och där är det liksom lite grann en förtroendeknäck för H&M.
En stor anledning till att man får emittera nya aktier också, de delar väl ut ungefär 170% av fria kassaflödet. Och det är ju inte en riktigt hållbar strategi.
Nej, det här är inte, och kassan är ju inte så stor längre. Den är liksom inte alls.
Nej, H&M har ju överlag, det har ju varit det här bolaget. Det har inte behövt oroa sig över deras kassa. De har ju kunnat dela ut utan problem.
Ja, jag tycker H&M är faktiskt ett jättebra exempel. För det är ju, skulle jag säga, för 2 år sedan någonting, så är ju det ett fint bolag. Många ser det fortfarande som ett fint bolag, om man inom citationstecken då. Och de har ganska många av de här parametrarna då, som ser väldigt bra ut. Och så har det sett ut som att de har varit inne i en svacka, och sen så har det visat att det är ganska mycket större problem.
Ja, alltså H&M är ju ett fint bolag. Man kan inte säga någonting annat än att H&M är ett fint bolag. Det är en av världens starkaste varumärken. Sen samtidigt, jag menar, de toppade på 368,53 3 mars 2015. Vi är ner liksom snart 1100 dagar sedan dess. Och, ja, nu är vi ju inte på 368,50. Vad kan vi vara idag på?
136.
Och jag menar, det som var intressant, jag vet inte exakt vad börsvärdet var på H&M när det var som allra mest, men det var 400, strax, en bit under 500 miljarder. Man hade 50 miljarder i eget kapital, och sen hade man en price to book på 10, vilket innebär att det var så starkt förtroende för det här bolaget, så att man värderade varje bokförd krona till 10 kronor. Sen är det klart att det är svårt att kanske värdera intellectual property och varumärke och sådär också, men vi har ju haft en skyhög värdering av det här. Vi har haft en abnorm, det är kanske fel att säga abnorm, men vi har haft en väldigt hög lönsamhet i det här bolaget. Det kan man inte säga någonting om. De tjänar riktigt bra med pengar i lönsamhetsmåttmätt. Men där har vi också haft en värdering därefter. Den har krympt ihop. Och det med all rätta. Vi hade liksom en rörelsemarginal som har gått från 18% ner till 12%. Vi har haft en bruttomarginal som har pressats ganska mycket också. Lönsamheten har krympt, försäljningen har krympt. Och det har gått väldigt snabbt det här med omställningen mot både e-handel. Jag menar, det är en sån grej, Niklas, nu ska jag få säga någonting, för jag märkte att du ville göra det. Men bara en sån sak som att man inte har erbjudit fri frakt. Och nu gör man det till sina medlemmar, sin kundklubb. Alltså, i min värld, jag bara spånar nu, det här är hög spekulation. Men anledningen att man måste vara medlem för att få fri frakt, i min bok så handlar det bara om att man inte har ett bra sätt att samla in data och kunna liksom sätta på algoritmer och dra insights från det här med databänder som jag pratade om tidigare. Det var jag tror, sen vet jag inte, men det var jag tror. Och jag menar, det här är en hygienfaktor. Alltså om man ser ett bolag som inte erbjuder fri frakt, då vänder man i dörren. Det spelar ingen roll om den där påsen blir billigare i slutändan, för så strängt kalkylerar nyttomaximeringen, det är inte människor. Det är väldigt, väldigt sent man gjorde den förändringen. Och omnikanal måste funka. Sorry Niklas. Nu ska jag vara tyst.
Vi pratar ju varje vecka, så att man behöver inte höra så mycket.
Det är ju faktiskt sant. Så då fortsätter jag här och pratar lite annan mål. Nej, det gör jag inte.
Nej, jag bara tänkte på det. Men det är precis som du säger. För det värderades ju till en premie för att det var tillväxtbolag. Och då var det vi var inne på med exempel med FANG-aktien. Att de också värderas ju på. De har varit ganska bra värderade om man tar in tillväxten. Och där är väl H&M ett exempel på det. Att man måste ändå ta vara på fundamenta. Och titta på värderingen innan. Man kan inte bara gå på att det är ett bra bolag. Liksom så. Men jag tänkte hoppa till något helt annat som står på frågelistan i alla fall. Vilka är dina största förebilder inom finansinvesteringar?
Oj, det där är en jättebra fråga. Jag tror nog inte att jag har några absolut största förebilder. Så sen är jag som alla andra väldigt imponerad över Warren Buffett och hans resa. Men jag tror någonstans att det handlar om att Warren Buffett, som är erkänt en av vår tids duktigaste investerare, också får väldigt mycket utrymme i media. Så att det vore konstigt om man har vikt sitt liv åt den här branschen att inte ha läst väldigt mycket om Warren Buffett och fått en oproportionerligt stor andel av mitt informationsflöde. Handlar liksom om Warren Buffett. Jag var även på årsstämman där 2015 och 50-årsjubileum. Otroligt mäktig resa de har gjort. Men det finns så många andra människor där ute.
Är det inte framförallt lite konstigt med Buffett, att det är Buffett som får all uppmärksamhet och inte Charlie Munger?
Det är också rätt. Men jag tror Charlie Munger är... Han är ju lite mer medieskygg och har också valt det.
Han har hållit sig lite i bakgrunden.
Ja, det är självvalt alltså.
Ja, det är, som jag har förstått det, så är det lite grann självvalt. Sen finns det ju böcker, jag tror inte att det är han som har skrivit dem själv, men det finns ju böcker om Munger och hans investeringsfilosofi. Och det var ju han också som i mångt och mycket faktiskt influerade Warren att ändra sin strategi lite grann, som i sin tur bygger på Benjamin Graham och hans lära. Och den läran skulle jag väl säga rimmar inte så bra med det sättet jag tänker på kring aktier. Just det här att strängt kalkylerande, kanske nyttomaximerande, titta på fundamenta, att det ska vara kanske ett price to book, alltså man ska betala under ett då, alltså en kanske 50-60 öre per
exakt
krona.
Exakt, för att Buffett hade ju det här cigarette butts tänket från början, och det är stort sett att du plockar upp liksom ett bolag som är nere i botten och du kan få några puffar till och sen säljer du för lite vinst. Och det du säger i stort sett att Munger liksom fick över Buffett på det egentligen han är mer känd för idag, att vara en proper värdeinvesterare som hellre köper fina bolag till ett fint pris än att köpa halvdana bolag till ett billigt pris.
Exakt. Och på tal om det vi sa där tidigare, att allas investeringsfilosofier går igenom någon form av evolutionsfas, likaså min egen och förmodligen likaså era också. Och intressant att se den resan han faktiskt har gjort. Men som du säger, Niklas, det är ändå rätt fascinerande över att Charlie Munger inte får mera utrymme än vad han får. Men det är ju som jag förstår det då, självvalt från hans sida.
Han är ju också lite sämre för, kan jag tänka mig, för många nyhetskanaler, eftersom han ofta säger lite elaka grejer.
Och han har ju fantastiska one-liners. Ja. För den som har sett, för nu om man då årsstämman här, det är ju på gång igen, var april, maj brukar det vara, i början på maj. Den webbsänds ju också. Mm. Jag menar, titta på den eller titta på någon gammal. Han har ju fantastiska one-liners som river ner rätt mycket skratt från publiken, för att han spar ju på orden. Det är ju som att orden han säger inte mer än vad han behöver.
Du som är duktig på siffror också, hur många liter cola får de i sig under det där?
Väldigt många. De om någon gynnar ju topline i Coca-Cola.
Ska vi dra några? Vi har fått in massa frågor på Twitter också.
Ja, absolut.
Ska vi dra några av dem? Ja, jag tror på att den här med förebilder
du,
med
du
också.
Kan väl bara rappa
dem. Nu kommer det några rappa frågor.
Ja.
Vad var ditt största investeringsmisstag?
Lyssna på andra som sa att man skulle äga en viss aktie. Äga aktier som du själv vet varför du äger dem, så är mycket, mycket bättre om natten. Speciellt när det är lite stökigt som det är just nu.
Lite så här fear of missing out. Eller var det sånt du åkte på, eller var det mer sekt?
Nej, inte sekt. Sekt fanns inte riktigt på den tiden. Inte på samma sätt.
Vi snackar om det här. Att vi har aldrig riktigt varit med i en börskrasch där det finns sådana här echo chambers som det finns nu. För jag tänkte 2008, sociala medier var inte så utspritt än. Nu ser man ju liksom de här forumen som de har liksom 10,000-100,000 medlemmar. Många liksom säger samma sak, bygger upp sina egna förväntningar. Vi tar krypton som jämförelse som vi snackade om förut. Du kan inte säga något negativt om krypto, för då fattar du inte grejen.
Då är man en no-coiner.
Ja, du är en no-coiner, du är en idiot. Men du ser även det liksom en mängd aktier. Ser du inte, så här, cannabis.
Cannabis som vi har pratat om.
Till viss del kryssar du till exempel H&M. Och jag undrar hur det kommer påverka börsklimatet av att ta echo chambers som bygger upp liksom hos en specifik befolkning. De får liksom inte ta del av det negativa, de tar bara del av det positiva.
Ja, det kan ju som bara ett snabbt exempel på det. Vi har ju fått, av alla avsnitt vi har gett ut, vi har ju egentligen aldrig fått någon kritik för någonting. Det enda vi har fått, det var när vi gjorde ett avsnitt av H&M som skulle försöka vara lite så här, men vad kan de vända? Men det vart ändå väldigt negativt. Och det är ju första gången vi har fått rätt mycket skit för ett avsnitt. Och det var ju just från folk då. I det fallet var det ju på Placera, tror jag, eller något sånt där, som tyckte att vi var snorunga liksom, för att vi inte hade fattat.
Vänta, vad var frågan?
Frågan var ditt största investeringsmisstag.
Nej, men just det där är ju självdestruktivt. Och det kan vara jättekul om man är i grupper där man liksom håller varandra om ryggen och tycker att det är störst, bäst och vackrast. Fast aktier har inte känslor. Aktier har inte samvete heller. Och det där blir självdestruktivt om man bara håller varandra om ryggen. Det är inte bra, och jag har sett det för många gånger. Jag menar, ta Fingerprint som exempel. Jag blir nästan mörkrädd när jag ser vilka sektliknande klientel som kan byggas upp. Och jag menar, de är rätt tysta idag. Sen är det inte sagt att Fingerprint inte vänder. Absolut, det är möjligt. Men Fingerprint har ju varit en total kollaps sen de kom in i OMXS30 den 4 januari 2016 när MTG åkte ut.
Ja, men det är ju det att du bara får ett perspektiv.
Ett
det är
perspektiv.
Det som är farligt.
Och det är det vi har varit inne och pratat om här tidigare också, när det kommer till fängbolagen och när det kommer till de regulatoriska riskerna att bryta upp de här bolagen. För att där har ju risken varit att du bara får ett nyhetsflöde. Det är nyhetsflöde som du själv gillar, som algoritmerna vet att du gillar. Vilket gör att du får en skev världsbild. Vilket jag också vet är en oro från traditionell media när jag var i Almedalen förra året. När de sa att det här är liksom det vi verkligen oroar oss allra mest för. Och det blir samma sak här, de här små sekterna. Jag träffade ett bolag igår, jag ska inte nämna namnet på det. Men det här bolaget gick ner 50% på en nyhet som de inte tyckte riktigt var av den digniteten. Det var ett beslut som de tog för att de av affärsetiska skäl. Men det marknaden har sett fram lite grann emot det här och kanske inte riktigt förstod varför bolaget tog det här beslutet. Och de pekade just på att det har byggts upp sektliknande subgrupper som inte riktigt ligger till nytta för bolaget. Jag menar, jag har träffat många bolagsföreträdare på kanske lite mindre bolag från några 100 miljoner till några miljarder som tycker att det här med aktieägarna är väldigt trevligt och att många aktieägare har hängt med under väldigt lång tid och man känner igen många av de här ansiktena på årsstämmen och så här. Och att det börjar bytas ut mot ägare som inte riktigt har samma intresse och att det blir där pump and dump. Och det är inte roligt när du sitter på ett bolag där du ser aktiekursen trasas av... Ja, alltså det, börsen är ju ett ställe för alla. Alla är ju välkomna oavsett om du har ett långt eller ett kort perspektiv. Och så det kan man egentligen inte säga någonting om. Men jag tror att, vad ska man säga, demografin i aktieägarna idag är betydligt mer annorlunda än vad den var bara för 10 år sedan. I och med att de här typerna av grupperna och sammanhangen har växt fram. Och om det bara är av godo eller bara av ondo, det vet jag inte. Men jag tror att det finns en risk att många bränner sig. Jag har sett vissa forum där det är liksom rena falsarier. Jag är så sugen på att säga vilken Facebookgrupp det här är. Många kanske känner igen det här. Det är rena lögner man för sig med. Och jag ringde faktiskt upp både Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen när jag såg det där. För jag blir tokig på sånt där.
Det finns ju ett citat från Charlie Munger. Jag är inte 100% säker att det är Charlie Munger. Men han säger att om du ska kunna argumentera mot någon ska du kunna deras argument lika bra som du kan ditt egna. Om inte bättre. Och du tycker jag klingar rätt bra med om du ska göra en investering. Då ska du kunna riskerna lika bra eller bättre som fördelarna med att investera i bolaget. För jag tror att väldigt många gör felet att de ser ett bolag, det verkar schysst. Och så kollar de bara varför det här bolaget är schysst. Och så kanske, ja men det är lite risker men de lägger inte så mycket vikt vid det. Och då kommer du få ett väldigt skevt perspektiv på bolaget. Och ja, du kanske råkar trampa i elden, vad man brukar säga.
Ja, och det man ser ganska ofta tycker jag, speciellt om man kollar de här forumen och så, är ju att man ser att så fort en kursen går ner på ett bolag, till exempel ett bolag vinstvarnar eller de släpper en riktigt dålig rapport eller någonting, så är reaktionen då har man lyssnat på typ Buffett och säger, ja men man ska ju bara köpa mer, man ska köpa när det svider som mest. Men man har ju helt tappat greppet om vad det finns för fundamental värdering liksom. Och att anledningen till att det går ner är ju för att bolaget går sämre. Och det är en ganska farlig fälla också att hamna i.
Ja, och sen är det lite annorlunda flöde nu för tiden också. Jag menar, blankare är ju betydligt mer. Jag menar, det är ju inte heller lagligt i alla länder att blanka aktier. Och jag menar, någonstans om du har en blankning på 0, ja det är ju väldigt lite blankning, det är ju ingenting. Och har du en blankning på 10% av kapitalet, det är ju extremt högt. Och det liksom blinkar ju alla lampor illrött. Och just de här flödena att vissa... analyshus på stan kanske snackar ner en aktie för att den ska falla för att de själv ska kunna köpa och då ser man att då ligger de på köpsidan sen. Eller att blankar ska täcka och det blir short squeezes hit och dit. Men det här är någonting som gör just när det blir väldigt, jag vet inte men jag tycker flödet ser annorlunda ut nu än för 10-15 år sedan. Och att det också kan skrämma småsparare. Och jag tycker att jag blir ju lite ledsen när man ser småsparare som bränner sig på börsen och som kanske väljer att lämna för att man tyckte att det här var inget roligt, det här var inte för mig. Här vill man snällare försöka förklara hur det faktiskt ligger till. Jag menar, de här flödena i det korta perspektivet är ju inte alltid rationella heller. Men jag menar, på riktigt kort perspektiv, då är ju aktien egentligen bara ett derivat av förväntan på bolaget. Och det kan vara en broken stock, behöver inte vara broken company som Jim Cramer på Mad Money CNBC brukar säga. Men på lång sikt så tenderar ju aktien självfallet att följa den underliggande utvecklingen på aktien. Ta Kopparberg som exempel. Där har bolaget, aktien har gått från 330 ner till 170 nu på kolen den här morgonen 6 februari. I mångt och mycket så är det ju påverkan från pundet som har varit negativt där. En valutakurs kan man ju inte, och även Brexit, det vet vi inte hur det kommer påverka. Men bolaget kan ju inte fokusera på att försöka lobba för att pundet ska stärkas. De kan fokusera på att fortsätta sälja mer produkter. Och det här är samma sak, liksom det kan vara stök i en aktie kortsiktigt. Men långsiktigt att titta på fundamentan och på bolaget och på verksamheten. För det är ju faktiskt en andel av en verksamhet du köper. Och tror du på verksamheten långsiktigt, då kan det ju vara vettigt att köpa. Och aktien kommer inte att vara strängt kalkylerande eller lite maximerande. Ja, den effektiva marknadsteorin tycker jag är nys. Och det har vi någonstans också sett de senare Nobelpristagarna med just behavioral economics. För att om effektiva marknadsteorin är vad det står i teorin att vi ska göra, så är ju behavioral economics snarare vad vi gör. Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör.
Ja, vi såg väl det framförallt för när Eugene Fama fick Nobelpriset, var det 2013 eller 2011, då fick ju Robert Schiller det också. Han sa ju exakta motsatsen. Men jag tror väl att ingen som är involverad med aktiv investering tror på effektiv marknadsteori.
Då måste man ju ha skygglappar på i sånt fall.
Ja.
Det var den första av 50 rappa frågor. Nej, jag skojar. Vi har några kvar bara. Om du skulle göra en entry på en ny marknad utanför Sverige, vilken hade du valt och varför? Och jag vet inte hur ni tolkar frågan. Jag tolkar som att, låt säga att du inte har tillgång nu till Sverige, men då kanske du säger USA. Men du får inte det heller. Du får vara någon som du inte har varit på förut.
Ja, nej, jag hade sagt USA. Och anledningen till varför jag hade sagt USA är för att man har ju ofta home bias, så att vi har ju bolag runt omkring oss, antingen kanske vi jobbar på bolagen, ser med nyhetsflöde, vi har kompisar som jobbar där.
Exakt, man, det är därför jag stryker USA.
Ja, och exakt, för USA, både produkter och tjänster, så har man produkterna, sin iPhone eller tjänster, sitt Netflix-konto väldigt nära till hans också. Men utöver det så skulle jag nog, då håller jag mig nog inom Norden. Och jag skulle nog säga att Sverige, det får jag ju inte i och för sig. Där är jag redan. Norge, Finland eller Danmark såklart. Och sen är väl frågan lite grann vad man vill komma åt. I Finland så är det ju väldigt mycket råvaror. I Norge är det mycket energi. Lax förvisso. Och Danmark mycket läkemedel. 20% av danska börsen är läkemedel.
Jag kan tänka mig att det han ville få ut, den här frågan som har ställt dig, är nog vilken börs du tycker ser intressant ut.
Jag får alltså inte prata runt det.
Nej, jag kan tänka mig att det är det de menar.
Ja, vad tycker du, Niklas?
Japan.
Är det Japan?
Nej, jag vet inte.
Ja, det går så långt bort.
Okej, men
då säger jag att den kinesiska marknaden tror jag nog kan vara ganska spännande. För att det händer väldigt mycket där just nu. Vi har ju Shenzhen, är ju ett område där som är motsvarigheten till USA Silicon Valley. Och jag var i Silicon Valley i november förra året och träffade ett antal bolag. Och då fick jag också lära mig, eller egentligen dessförinnan i augusti så var jag ju på amerikanska börsen. Och då lärde jag mig väl att Nasdaq-börsen, Nasdaq-indexet är väl en 2200 aktier någonting. 24,5%, nästan 25% eller en fjärdedel av Nasdaq-börsen utgörs av techbolag. Ungefär lika mycket på S&P 500 som är de 500 största börsbolagen i USA. Men i USA är det, i Kina så är...
Men du vet att techbolag, det är väl FANG rätt specifikt?
Ja, FANG-bolagen är ju de absolut största, men jag menar, du har ju även i, ta Nasdaq 100 som exempel, alltså de största, 100 största ex-financials, så där är det ju väldigt mycket techbolag i toppen där också, för du har ju liksom halvledarbolagen som en stor sektor. Andra techbolag som man kanske inte tänker på, någon som jag jobbar med varje dag, är ju Adobe med Premiere Audition och Photoshop och allt man kan tänkas vara. De har gått upp till molnet nu och även gjort en abonnemangsform istället. Aktien har har formligen rusat de senaste åren. Så att de bolagen som också anammar ny teknologi och som går till molnet, det är spännande bolag, spännande tillväxtområden. Någonting som vi pratade om mycket när vi var där var Internet of Things, när allting ska vara uppkopplat, e-handel, clouding, det här växer ju explosionsartat, och där finns det rätt mycket, eller rätt många bolag som man inte riktigt tänker på utöver FANG. För FANG, det är ju liksom, det är ju enormt, det är både stora bolag i sig självt isolerat, men tar man och klumpar ihop marknadsvärde på de här bolagen så är det ju också enorma värden vi pratar om. Men det finns många bolag där under som också är riktigt spännande, som växer väldigt, väldigt snabbt. Men i Kina så är en större andel av deras index tech än vad det är i USA. Sen vet inte jag hur de riktigt mäter när de säger det. Vi har ju liksom, då Tencent, då har Baidu, Alibaba, och då kan man tycka att Baidu, Alibaba och JD, de är ju noterade i USA. Och där vet jag inte riktigt om det är så att man bara tar de riktigt kinesiska bolagen, de onoterade, eller om man även väljer med de som är noterade i USA men som är kinesiska. Det vet jag faktiskt inte. Men jag blev ganska nyfiken när jag insåg att sektorn har en större koncentration i Kina.
Ja, i alla fall om du säger som du sa förut att du gillar den här strukturella tillväxten, att marknaden ökar, då är ju Kina riktigt intressant. Risken där, ja, det är ett högt belånat land, men de kommer ju bli en större och större makt längre fram.
Dock är ju de största skulderna som finns i Kina, det är ju från statliga bolag och statliga verksamheter. Som det är framförallt att man har pumpat ut pengar för att bygga spökstader och sådana grejer. Så det lär kanske inte falla tillbaka så mycket på till exempel Tencent och Alibaba och dem. Vi tar nästa fråga. Ja, det här har vi nästan fått svar på. Men vad har haft mest betydelse för ditt kunnande? Finns det något specifikt som gjort att bitarna börjat ramla på plats?
Dels så är det ju erfarenhet, att man har varit med under en längre tid och försöka vara öppen för att man aldrig kommer kunna allt, utan man hela tiden vill lära sig mer. Och då, liksom varje dag, jag lägger flera timmar varje dag på att läsa. Och det är klart, jag har en morgontidning med Dagens Industri och liksom Affärsvärlden och Börsveckan, och jag tittar på massa klipp på YouTube, inte minst med Jim Cramer, Mad Money. Jag lyssnar på 30 timmar podd i veckan. Nu ligger jag lite efter för 30 timmar, då inser jag att det är ganska utmanande att få tid till det. Men jag har allt som oftast hörlurarna i örat och lyssnar på poddar. Jag lyssnar på conf calls. Jag bevakar samtliga nyheter i min terminal varenda dag. Sen är det inte så att jag läser allting, men jag ögnar igenom och flackar på precis allt. Och sen så pratar jag med många människor. Jag försöker inspireras av andra. Jag läser böcker. Så att, och såna här keynotes exempelvis. Många tittar ju på Apples keynote när de släpper nya produkter. Det är många andra bolag som har såna keynotes också. Och F8 för Facebook, där de pratar om framtiden, 5- och 10-årsplaner, och Nvidia, AMD och Intel. Jag tror inte att det är jättemånga som tittar på dem. Och det ska inte jag säga att jag har gjort alla tider heller. Men man får rätt mycket spännande information och såna här aha-upplevelser. Och just någonting som jag rekommenderar, som jag har börjat med de senare åren, det är ju verkligen mycket amerikanska poddar. Och att få liksom det tugget därifrån och vad som pratar om där. Jag menar, det är världens största kapitalmarknad och en av världens största ekonomier. Mycket händer ju där, och det har vi inte sett minst de här senaste dagarna, att det har varit stökigt på börsen. För att det är oro för liksom lite grann stigande inflation i USA och även stigande räntor. Och det är ju inte för inte som den här rädslan sprider sig, för det är världens största kapitalmarknad. Det är i mångt och mycket de som driver utvecklingen globalt.
Det som är intressant med amerikanska börser också, det känns som att man får ett helt annat insikt än vad man får på från många svenska poddar.
Jag vill bara tillägga att det finns två bra svenska poddar.
Ja, Market Makers och Investeraren.
Ja, men bara så vi får det sagt, så ingen slutar lyssna.
Ja,
men för att i USA, då har ju liksom, du har ju hedgefonder som egna poddar. Du har de största venture capital-firmorna, private equity-firmorna. De kan ju ha egna podcasts där folk som jobbar där och har hand om investeringar kommer ut och har sina podcast och snackar. Så då får du ta del av liksom vad de faktiskt sitter och funderar på själva företaget. Och du får en helt annan insikt än...
Det där är lite konstigt. Jag har sett
det är ungefär som Christa Gardell skulle starta en egen podd.
Ja, för jag har sett några banker har ju poddar, och jag vet inte om det finns några företag, men det är egentligen konstigt att det inte är mer egentligen. Typ EQT som borde starta en podd, eller alltså sådana grejer egentligen.
Ja, och det där är, men intressant. Det är ju ett lätt sätt att nå ut till väldigt många. Vi var approcherade av ett PE-bolag här i Sverige, ett av de större, för en tid sedan, som ville komma till vår tidigare podd och prata just om private equity-bolagen, och de är ju lite grann, får ju utstå ganska mycket kritik i media, och de ville väl prata om sitt perspektiv och sin syn på det hela. Men ja, fler kanske borde göra det här, för det är ju ett enkelt sätt att nå ut. Och jag menar, när jag poddar min podd, så jag vill ju att den stunden ska vara ett sätt att för mig också lära mig. Jag menar, här var ju frågan vad jag har lärt mig som allra mest när poletten började trilla ner. Livets hårda skola är ju också väldigt bra, att man learning by doing, att våga göra misstag. För Warren Buffett har ju sagt att learn from your losses, you paid for them. Så att när man gör misstag och vågar göra misstag i tidig ålder, för min portfölj är mindre idag än vad den kommer att vara imorgon eller om 10 år. Våga göra misstagen och lär dig någonting av misstagen. Men när jag poddar så vill jag ju verkligen lära mig någonting där också. Så att både jag lär mig och de som lyssnar också lär sig. Så jag har en ambition om att försöka knyta kontakter över hela världen.
Mm.
Och det har jag gjort med Jill Malandrina på Nasdaq Trade Talks. Det var med här för en tid sedan på hennes show som hålls på Nasdaq Market Site Times Square, där man har öppning och stängningsceremonin av Nasdaq, av börsen. Hon har ett program där, och hon skickar över ett videoklipp till mig en gång i månaden och berättar liksom vad de pratar om för någonting som jag bäddar in i podden. Jag har även fått en person i Silicon Valley, en förvaltare, som kan kommentera lite grann hur de tänker och vilka bolag som de tycker är spännande och varför och sådär. Och min ambition är ju att hitta människor över hela världen för att kunna hitta det här spännande materialet och inte bara få ut en podd varje vecka. Det jag pratar och försöker lära ut andra, utan jag vill ju också lära mig. Och det är ju precis som vi var inne på här tidigare, för 10 år sedan så fanns ju inte investerar-communityt. Det är ju någonting jag är otroligt tacksam över, just med social media och den spin-offen av social media. Att vi har hittat ett gemensamt sammanhang och kunna inspirera och motivera varandra. För vi bor ju i lite olika delar. Linköping är ju inte jättelångt från Stockholm. Men det är ju fortfarande så att internet har gjort världen mycket, mycket mindre. Och vi kan inspirera varandra liksom. Twitter har ju gjort världen tvådimensionell. Vi kan prata med människor över hela världen när som helst.
Tecken.
I 280 numera.
Ja, 280.
till mitt icke-förtret, anti-förtret, till min glädje.
Jag tror att det största liksom så här förändring som jag har gjort som har gett mig en positiv impact, det var faktiskt att jag slutade liksom följa så mycket dagligt. Mindre, det känns som en mindre brus. Det var för några år sedan jag liksom läste allting och kom ut varje dag. Men om 2 veckor spelade inte det någon roll. Och istället skala tillbaka det och började kanske läsa lite mer kvalitativt. Du kanske läser böcker. Du säger att du är intresserad av e-handel. Du kanske läser liksom böcker om e-handel, om framtida marknaden från personer som är liksom rätt inne. De kanske jobbar på till exempel Alibaba i 20 år. Sen går de ut och skriver en bok om e-handel och e-handels framtid. Det tyckte jag personligen gav mig en bättre insikt om framtiden. Du fick koll på liksom nya marknader i Sydamerika, kanske Nigeria, liksom, vart de ligger i utvecklingen, snarare än att jag sitter och läser kanske DI som skriver om Alibaba.
Jag tycker att det är helt rätt. Jag måste bara säga att jag tycker att det är helt rätt. Läs årsredovisen, läs kvartalsrapporterna, lyssna på Conf Calls om det är så att du vill, läs böcker av inspirerande, motiverande människor som har någonting vettigt att säga. Nu låter det drygt, alla har väl någonting vettigt att säga, men det här informationsbruset varje dag, jag tror inte att vår generation riktigt är anpassad bara för att kunna filtrera det. Våra barn, du och jag Niklas, vi sitter mitt emot varandra här och ler. Våra barn kommer säkert vara duktigare på det än vad du och jag är. Och vi är duktigare på engelska än vad våra mor och far och föräldrar var. Jag kan inte riktigt filtrera det här bruset. Jag har inte ett inbyggt filter för det. Jag borde ha det. Och jag tycker, jag blir glad när jag hör dig säga att liksom backa bak, var lite mer offline, läs det här kvalitativa istället.
För det blir ungefär det jag skulle säga också, instämmer bara. För framförallt som du nämnde, typ med, nu ska vi inte skicka någon skit på Dagens Industri, men det får stå som ett
de
exempel. Då. Ja, men alla tidningar och medier och så skriver ju väldigt mycket om så, det här händer idag, det här händer idag, det här händer idag. Nu har vi fått byta lokal. Vi har varit utkörda ur mötesrummet för att de här rappa frågorna har varit inte så rappa. Så om det hörs ljudskillnad nu så är det därför, jag vill bara säga. Och nu ska Fabian berätta någonting om känslor på börsen, han sagt.
Ja, vad var det vi ens pratade om inom?
Vi pratade om brus, det dagliga bruset som kommer.
Ja, det dagliga bruset.
Och vi pratade, det var inte min podd. Varje podd så nämner vi saker vi pratade om innan podden. Så egentligen borde vi spela in alla våra samtal kanske. Nej, men då pratade vi bland annat om att man borde egentligen gå och titta börsen en gång i månaden eller en gång i veckan.
Exakt, och det tänkte med att man kanske inte ska fokusera så mycket på bruset. Då är det liksom som idag då börsen har fallit väldigt mycket. Du ska inte vara emotionell på börsen. Du ska ju lämna känslorna utanför. Och det blir mycket svårare att göra när du varje dag tar in det här bruset. Och då kanske det är bättre att liksom skippa bruset och hålla det till mer kvalitativ information.
Och när du sätter en etikett på pengarna, de här pengarna ska vara till en resa eller till en bostad eller till vad den kan tänkas vara. Sätter du en etikett så kommer det också vara betydligt mer känslomässigt förknippat. Om du bara kan tillåta dig själv att liksom separera din löpande ekonomi och din portfölj, ditt kapital och ha en långsiktig horisont på riktigt, så kommer det inte kännas lika ont i magen när börsen går ner. Sen är det klart att om dina enskilda innehav går ner och slaktas, så kommer det vara mycket jobbigare än om hela börssentimentet blir surt och börsen generellt brett faller. För då tycker jag att ja, men då kan jag fortsätta köpa på mig lite mer. Men när det är så att ett enskilt innehav kollapsar, ja, det är ju inte så roligt. Men att sätta en etikett på sina pengar gör att du också tillåter dig själv att sätta på liksom, du slår på känsloknappen.
Då var frågan, nästa fråga. Skulle du kunna tänka dig att bli fondförvaltare i framtiden? Den frågan ställdes av Didner och Gerge.
Är det så?
Nej, jag skojar. Det gjorde det inte. Men skulle du kunna tänka dig att bli någon förvaltare eller någonting? Eller vad har du annars för yrkesmässig önskedröm om du inte fick göra det du gjorde idag? Så du behöver liksom inte, du behöver inte oroa för att du säger att det här är mitt drömjobb. Behöver du inte
nej.
Säga.
Henrik på Didner var faktiskt här i studion där vi står och spelar in det här just nu. Och jag kuppade lite grann. För det var 5 förvaltare, sen så tvingade jag dem att sjunga Merry Christmas. Så där får jag nog aldrig jobb. Nej, skämt åsido. Jag har funderat lite grann kring det här tidigare och tänkt att jag inte vill bli fondförvaltare, för jag har alltid känt sådär att man blir lite bakbunden. Jag menar, säg att man under finanskrisen 2007-2008, för den började faktiskt 13 juli 2007 och höll på till 27 oktober 2008. Limen föll 15 september. 2 veckor senare flyttade jag ner till Stockholm, det vet ni ju. Men där, när det blir panik på börsen, alltså från egentligen att limen föll 15 september till börsen vände 27 oktober, det är 43 dagar och det var halva nedgången på hela finanskrisen. Och då som förvaltare kanske man tycker att det är egentligen här man borde köpa. För nu har vi liksom ett P-tal på 8 på
men då drar alla ut sina pengar.
Folk drar ut sina pengar och man har en kassa i fonden och den kan man ju liksom, kassan är ju någonstans en liten kudde för att kunna mota fondflöden. För varje liksom, morgon när fondförvaltarna kommer till jobbet så får man en rapport under natten där det säger hur mycket insättning och hur mycket uttag har det varit, och sen så ska man matcha det där. Och blir det alldeles för mycket pengar in, då måste man ju köpa på sig mer innehav, och blir det alldeles för mycket pengar ut, då kan ju den här kassan ta slut. Och det är väl lite grann det som händer. Tar kassan slut, ja, vad ska man göra då? Ska man antingen sälja vissa enskilda innehav eller ska man börja skala av vissa procentdelar av alla innehav samtliga? Och då jag tänker så här att den här förvaltaren kanske egentligen känner att jag skulle göra så här. om det var mina pengar, men att man blir lite grann bakbunden och att man då kanske måste skala ner när man egentligen vill köpa. Jag förstår, både ni kanske och de som lyssnar kanske förstår ungefär hur jag tänker, att man inte riktigt kan agera på det sättet man kanske vill.
Exakt, du får inte göra som du vill, du måste göra exakt som investerarna vill.
Och också om du är till exempel en UCITS-fond, alltså som vanligt tänker vi aktiefond, då har du ju viss reglering också, mycket kassor du får, så du måste ju i princip ligga fullinvesterad i den. Men Andersson Family Office då? Förvaltar dina egna pengar?
Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig i framtiden, att man kanske startar någon form inom citationstecken i investmentbolag, just för att kunna säga att ja, men jag vill förvalta efter eget huvud, och de som tror på mig och de som tror att jag kommer att kunna skapa aktieägarvärde, ja, men de får vara med på resan. Men då får man också räkna med att pengarna ska hållas under en längre tid. Men i Sverige så har ju Per och Börjesson har gjort en sån resa med Spiltan. Det tror jag skulle vara väldigt roligt.
Ja, så Warren Buffett började också.
Ja, och jag tänkte
1964,
precis,
2 000 000%, förlåt Niklas.
Nej, jag bara tänkte säga, det var precis Per och Börjesson jag tänkte nämna faktiskt med Spiltan. För det är ju precis, det var ju Börjesson som en aktiesparklubb.
Ja, i Linköping, där ni nu kommer från här på morgonen. Inte ja. Kommer ifrån, för ni är från Stockholm har jag förstått, men den ni har kört ifrån nu.
Exakt. Ja. Och så en liten, några hårda slutfrågor då. En som jag kallar call the top. Vad blir nästa kris?
Ja, alltså, traditionellt så brukar man väl säga att det som karaktäriserar en riktig kris eller en black swan om man så vill, det är ju att man inte riktigt kanske kan räkna med den. Men någonting, vad kan man inte räkna med nu? Men det man skulle kunna, eller Kina och skuggmarknad och skuldsättning och hit och dit, det man kan räkna med tror jag, och det många är oroliga för, det är ju när de globala centralbankerna ska ta bort bålskålarna, och frågan är om festen är klockan 10 eller 03.00 eller 5:05 på morgonen, och vad som händer när man drar bort den här överlikviditeten. Nu är det ju inte så att alla centralbanker är ute och köper aktier, men det finns de marknader som gör det, bland annat Japan.
Ja, och Schweiz äger väl Apple-aktier?
Ja, de är väl största ägaren av Apple.
Men och det kan bli lite jobbigt. Och jag menar, det har vi sett oro nu liksom när vi spelar in det här. Det är ju för att 10-åringen i USA har sprungit upp en del och liksom lite starkare sysselsättning och lite inflationsoro och så här. Det kanske inte är så att det blir regelrätt en riktig påverkan i samma utsträckning som den oron som kan skapas på marknaden.
Jag håller helt med där. Om man kollar på liksom QE. Det har inte betett sig så som centralbanken trodde man skulle göra från början. Och det tror jag samma sak kan bli med när man ska lätta eller continue tightening. Och det kan hända att det blir någon helt annan effekt än vad man tror. Och det kan ju leda till panik på börsen. Speciellt om man kopplar det med en starkare inflation. Jo, eller runaway inflation.
Ja, något som vi har pratat om också. Just när man ska lätta upp balansräkningen. Precis som när man gjort köpt upp, så har man ju gjort det under ganska lång tid. Om man då ska göra det under ganska lång tid, då kanske vi skulle kunna få den längsta liksom björnmarknaden vi har sett. Där det bara varje månad säljs och säljs och säljs. Och egentligen trycker ner alltihopa.
Ja, problematiken här tror jag också är. Liksom, nu har det ju varit visst de här FOMO, fear of missing out, som har typiskt populärt buzzword. Och Tina, there is no alternative. Och nu kanske blir det ett alternativ när 10-åringen i USA faktiskt börjar stiga. För det är ju det balansspelet. Man går efter aktiemarknaden. Vad ger den? Vad ger räntemarknaden eller riskfri ränta? Men jag tror att en oro som ett annat fondbolag under en julsammanställning här i december förra året pratade mycket om, det var lite grann problematiken att länder är skuldsatta. Jag menar, säga att vi har en 120-140% skuldsättning i förhållande till BNP. När ska de våga höja räntorna? Och det, visst, det är inte länderna som höjer räntorna. I Sverige har vi en fristående centralbank anno 1668, världens äldsta faktiskt. Och de ska ju vara fristående. Men hur, och vad händer då? Alltså om räntorna stiger, då stiger ju även de riskfria räntorna. Så statspapperna, precis som det har gjort nu i USA. I USA kan man ju tänka sig att när 10-åringen stiger, då blir det alla andra länder runt om i världen så aha, det går äntligen att få betalt för överlikviditet. Vi investerar i USA, vilket borde stärka dollar för att man köper USA-tillgångar, vilket borde trycka ner räntorna egentligen i 10-åringen. Så fort de försöker ta sig upp över vattenytan, så borde det finnas starka marknadskrafter som igen trycker ner dem, därför att efterfrågan borde vara rätt stor på att köpa räntetillgångar som ger någon form av yield, för att det är rätt många som inte gör det runt om i världen. Så 30% får jag upp en siffra i skallen av världens obligations marknad handlas till negativ yield. Ta inte den siffran, jag tar inte gift på den, men ungefär där i häråldern, jag tror att det är bland utvecklade länder. Det är helt galet. Men frågan är då så att säga, när ska räntorna tillåtas stiga, även om i alla fall i Sverige så kan ju regeringen ha väl inte riktigt något saying där, men om då räntekostnaderna tickar på och stiger uppåt, jag menar, ja, vad ska man göra då? Höja skatterna, vad händer bland folket då? Folk blir rätt sura, och sen så kan det bli social oro och allt vad det kan tänkas vara. Jag tror att det här är ganska problematiskt. problematiskt. Det är inte bara att vi ska vara oroliga över våra bostadslån och vad händer när boräntorna stiger. Det här är ju på mycket större nivå. Vad händer med länder när räntorna stiger?
Det tar man USA, nu vågar jag inte ta gift på de siffrorna här, men det är väl ungefär så att när räntorna halverats så har ju skulden också dubblerats. Så de har ungefär samma räntekostnad ut. Och går då räntan upp så då kan du ju helt plötsligt inte betala ditt lån. Och en stor del av just välfärden framförallt är ju finansierad med lån, och det tror jag inte många tänker på. Man vill bara ha mer.
Ja, och just det här skuldtaket som man med jämna mellanrum också ska köra lite chicken race om, och sen så ska man höja upp det där. Men jag har också sett någon siffra hur många hundratals miljarder som den amerikanska räntemarknaden attraherar för varje enskild punkt som räntan stiger. Det är sådana astronomiska summor så att det är svårt att få grepp om det. Och det ska bli intressant att se vad som händer i marknaden om man tillåter räntan att ticka upp lite grann. Hur resten av världen kommer att agera.
Om du fick ge ett råd till en investerare, vad skulle det vara?
Om jag fick ge ett råd? Ja,
men kanske till en ny investerare, eller kanske alla investerare, eller?
Jag vet inte. Du vet, det är den frågan.
Alltså, det rådet jag skulle ge, det är ju liksom att försöka börja så tidigt som möjligt. Tid och avkastning är de två absolut viktigaste faktorerna. Läs och lär. Läs. Ha ett open mind och verkligen vara till mottaglig för att lära dig mer. Gå på aktieträffar, träffa bolagen, läs redovisning, läs böcker, följ med i media. Är det så att man, som jag läser Dagens Industri på morgonen, skriver vettiga saker, det kan vara alla möjliga så att säga, men ser man någonting som är vettigt, plita ner de där meningarna i något Google Docs använder jag, för allt som jag tycker är så här tänkvärt, ungefär som att koppar är en ledande global konjunkturindikator beroende på sin spridda industriella användning runt om i världen i så många olika branscher. Så den där grejen, och det här var alltså SCB som skrev för ett antal år sedan, så den där grejen tycker jag, ja, det här är spännande, eller torrfrakter eller inköpschefsindex och hur de påverkar börserna, och det kan vara grafer. Jag har både ett stort arkiv hemma på datorn med grafer som är tänkvärda, men även med såna här förklaringar till olika termer runt om i den finansiella branschen som jag plitar ner på ett papper och känner att det här var intressant att lära sig mer om. Och var långsiktigt, spara löpande, spara över lång tid, just det här, spara löpande också. När börsen går ner, så många som säger till mig, som mina bröder, ja, aha, nu har börsen gått ner jättemycket, jag har gått back jättemycket. Så ja, du har investerat några tusen lappar. Du är 25 år, och hela livet framför dig. Ingen kommer komma ihåg värderingen på börsen om 40 år. Liksom på riktigt våga vara långsiktig. Och det bästa som kan hända idag, det är ju att vi får en kollaps. Det är inte roligt när börsen går ner. Det är inte roligt för 5 år. Jag ska inte stå här och blåneka att jag tycker att det är lite tråkigt. Men samtidigt så, jag har ju liksom lärt mig att förhålla mig till det. Och om priserna går ner idag, så kan ju du och jag och alla andra köpa de aktierna som vi vill äga till mycket, mycket billigare pris. Och det borgar ju också för en bättre resa going forward än att betala dyrare för det. Det är jättekul om aktierna går upp, men man får hela tiden betala dyrt. Egentligen ett brett börsfall är det bästa som kan hända. 2008 var ju ett köpläge i en generation. Skriv ner vilka bolag du vill äga. För när det är så att börsen, när nedgången kommer, det ska man ha lite torrkrut att kunna köpa. Men sen ska man också veta vad man ska köpa. Och inte vara liksom någonstans tagen av situationen och att marknaden är väldigt tråkig, ungefär som om man är på stranden när man badar liksom, och river upp massa sand i vattnet, det blir dålig visibilitet och sen så måste det lägga sig lite grann, utan vet mer vad du vill köpa när börsen riktigt får en ordentlig sättning. Jag var med i callen här i morse nu när det här spelas in den 6 februari och gjorde riktigt bra affärer där, och affärer, jag har inte sålt utan jag har köpt på mig mer så att säga, men det var rätt många affärer jag inte fick igenom, jag blir lika förbannad varje gång. Så att vet vad man vill köpa.
Vilka 3 bolag vill du köpa?
Jag vill köpa ganska många bolag.
Om du får välja 3.
Om jag får välja 3. Jag köper mer i Apple. Ja. Jag tror det där är ganska spännande, för att Apple handlades här, nu vet inte jag, tiden går så fort. Jag debatterade idag om det var mars 17 eller mars 16. Men när Warren Buffett gick in i slutet på mars och köpte mer aktier, då stod den i $89-90 och hade ett P/E-tal på 9. Nu ligger P/E-talet på 13,6 på 2019 expected, alltså förväntat. Det är ju lite långt i framtiden, för vi är bara i början av 18 än. Men där tycker jag fortfarande att bolaget har verkligen bevisat att man kanske inte riktigt är en one-trick pony, och att servicedelen växer ganska ordentligt.
Det är väldigt nedpressat för att vara liksom världens största publika bolag.
Det är det, och det bolaget känner jag att det där tycker jag är spännande. Sen har jag köpt lite grann i Cinnober också, efter jag spelade i min egen podd när Cinnober och Veronica Augustsson gästade. Där får jag liksom alltid vänta till efter poddavsnittet har släppts, vilket det är självfallet, det är självvalt, och sen om jag inte hade valt det själv så hade någon slagit mig på fingrarna och sagt att det är krav, men jag vill liksom inte köpa innan det har kommit ut. Och där tycker jag också var liksom ett spännande bolag som jag tyckte att ja, men det där känns lite trevligt. Och sen, vad ska vi mer säga? det är så svårt att välja enskilt innehav sådär. Ett bolag som är ganska högt värderat som jag redan har i portföljen, det är ju Assa Abloy som kom med ett fint bokslut idag. Där man sa att om Amazon lyckas med det de vill göra så ser vi förmodligen starten på en riktigt kraftig tillväxt. Och det kommer till de låsarna där man kan låsa upp på distans. Där Amazon, där du kan köpa någonting där och de bara levererar hem till dig. Och jag vet att Rickard Bråse på Dagens Industri skrev för något år sedan just om Assa Abloy att 85% av marknaden i Sydkorea var digitaliserad med så här elektroniska digitala lås som håller i 15 år. Så ska det uppdateras firmware och updates, så ska vara appar och hit och dit. Men i Sverige så har vi liksom mekaniska lås som håller i 40 år. Det där är ganska spännande tillväxt, men smakar det så kostar det. Och det är ju också sånt bolag som jag tycker hade varit trevligt att kunna köpa på sig mer av om vi får en riktigt sur marknad. De är... Och det ska jag också säga att Assa Abloy har, vi slutar aldrig prata, men Assa Abloy har ett mål om att minst 25% av försäljningen ska komma från produkter som inte fanns för 3 år sedan. De ligger någonstans kring 30%. Det tycker jag är ganska imponerande faktiskt. Sen Storytel är en annan sån där också. Jag har inte Storytel och de har gått upp jättemycket. Men där sitter jag hemma på min kammare och funderar, liksom, content är ju verkligen king. Och det, den vallgraven de har är ju att de köper på sig bolag i en bransch som kanske har lite utmanande i bokförlagsbranschen. Och sen köper man bolagen till ganska billiga multiplar och sen så läser man in de här och får liksom skalbarhet i den plattformen man har. Och då kan man ju tycka, ja men vem som helst kan ju göra det här. Jo, men man köper ju rättigheterna. Det är ju det som är det spännande. Jag har lyssnat till bolaget några gånger och de har sagt att det här är ju ett race om rättigheter. Så ja, sådana där teman.
Det som är intressant med Storytel också, hela deras business model är väldigt likt Netflix. Att du har prenumeration. Och jag kan tänka mig, i och med det att folk har liksom mindre tid, kanske det är bra att lyssna på böcker för lite mer kvalitativ information. Men också när man kollar på typ konkurrenter, för jag signade upp på Amazons motsvarighet. Och jag trodde det skulle vara som Storytel fast större utbud. Men det var i stort sett att du betalade en prenumeration, sen skulle du betala för böckerna också. Så det blir en helt, den modellen tror inte jag håller riktigt. Så Storytel kan ju potentiellt vara riktigt intressant.
Ja, då har de ju konkurrent både BookBeat och sen vet jag att Bokus ska ju leverera ett lanserat eget alternativ också. Det är en konkurrent.
Ja, och det här är ju, det är ju intressant just det här med Bokus Akademi Bokhandeln. Det är ju Volati som äger dem och de har ju användare, de har inte plattformen idag och inte rättigheterna mig vetligen så, men de har ju verkligen användare. Jag tror att de skrev att de har 1,2 miljoner användare, vilket det är rätt stora tal vi pratar om. Men det ska bli intressant att se hur Patrik Wallén på Volati, en av grundarna, har ju en väldigt bra närvaro på Twitter och gillar att prata och svara mycket på frågor och sådär. Och det är ju verkligen tumme upp för det. Och det ska bli intressant att se hur det kommer gå för dem framåt. Jag har ingen aning, det där har ju de koll på helt enkelt. Men det blir intressant, för nu för tiden så är ju verkligen content is king. Det ser vi ju med Disney också. När man själv säger att man själv ska bygga ut sin distribution, man har content. Sen har marknaden varit lite orolig för att man inte haft distributionskanalen. Och sen sa man, ja men då gör vi det då. Då var marknaden orolig för det istället. Men det är väl det. Sen, det finns väldigt många spännande bolag. Men just såna där, de frågorna klurar jag lite extra på kvällarna. Och jag har inte svaret helt enkelt. Men de bolagen, om de kan tänka att gå ner lite extra mycket vid marknadsoro, då kan jag nog tycka att det är lite spännande. Att kanske plocka på sig lite mera.
Grymt, då avslutar vi med var man kan följa dig någonstans.
Ja, man kan följa mig på Twitter. Under, här kan man ju inte säga, men handle eller vad man då säger. Investeraren.
Snabbla.
Det är ju sant. investeraren helt enkelt.
Ingen podd eller någonting sånt.
Jo. Herregud, nu har vi pratat så mycket, det har nästan tagit slut. Jo, investeraren på Twitter, investeraren på Instagram. Och sen så har jag podcasten Investerarens podcast. Och Avanza Play, där vi står i nu också så att säga. Så lite överallt.
Grymt. Tack så mycket för att vi fick komma hit.
Tack.
Tackar.
Så där, då var vi i hamn. Vi ska inte dra ut allt för länge på det här avsnittet för att det har hållit på väldigt länge. Niklas Andersson måste jag bara säga, fruktansvärt trevlig kille att snacka med. Det fanns en anledning till att det drog ut så länge för att han ville bara prata. Och vi hade massor med frågor.
Också göra. Det var sjukt bra, sjukt roligt att träffa Niklas.
Ja, och... nästa vecka, då kommer vi prata Japan, eller hur Fabian?
Jajamensan, vi kommer prata om lite roliga, intressanta case.
Yes, och varför Japan kan vara en intressant marknad att investera på framöver. Men vi ska också dra en kort disclaimer som vi måste göra nu för tiden. Eller ja, det är väl bra att göra nu för tiden. Inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller våra gästers. Och eventuella sponsorer tar givetvis inget ansvar för det som sägs i podden utöver det sponsrade meddelandet.
Och så måste du tänka på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Yes, och vill ni kontakta oss gör ni det på podcast@ipo.se eller på Twitter under @marketmakerspod.
Och ett stort tack till Systemhus AB som sponsrar denna podd och till IPO.se som vi har samarbete med.
Och man kan givetvis gå in på IPO.se för att läsa mer om Systemhus nyemission och deras kommande notering.
Och nu när IPO-säsongen är igång igen kan man ju säga, så kommer vi också inleda med lite mer IPOs från och med nästa vecka.
Exakt, jag kan tänka mig att det är många lyssnare som har saknat den delen, så det kommer garanterat börja rulla på igen. Och sist men absolut inte minst, stort tack till dig som har lyssnat på podden. Vi hörs igen om en vecka.
Ha det bra!